Välkommen till SRF Perspektiv nummer 4 2025. Förbundstidning för Synskadades Riksförbund. Och jag som läser in tidningen heter Holger Karlov. Och som vanligt börjar vi med rubrikerna på omslaget. Tema ledarhund. Alexandra Charles, det är en styrka att kunna be om hjälp. Många kommuner saknar plan för inkludering om krisen kommer. SLHF på vandring i fjällnatur. Förbundsstyrelsen fulltalig igen. Möt de nya stjärnorna. Och så har vi syntolkning av omslagsbilden. Där ser vi en grupp på 8 synskadade personer som står i en vägkorsning någonstans ute på landsbygden. De är klädda i fritidskläder och har ryggsäckar på sig. Och alla tittar rakt fram mot fotografen. Och de har 6 ledarhundar med sig. Man ser 3 svarta labradorer, 2 vita labradorer och en schäfer. I bakgrunden en röd lada och ett brunt sommarhus. Ännu längre bak skog. Så har vi redaktörens text. Mörker och ljus. Julen närmar sig. Och ute är det kallt, mörkt och halt. Ni som känner mig vet att vintern inte är min favorit bland årstider. Men nu är den obönhörligen här. Men med vintern kommer också det stämningsfulla. De tända ljusen, pepparkakorna och julförberedelserna. I den här tidningen får vi följa med SLHF på fjällvandring i krispig höstluft. Vi får även veta mer om hur det har gått sedan ledarhundsverksamheten bytte huvudman från SRF till MFD. Jag tror att många, precis som jag, känner en oro inför situationen i världen. Hur ska det gå med allt? I sista delen av Caroline Gollungsbergs granskning av kommunernas krisberedskap får vi lära oss mer om hur samhället kan stötta oss som har en funktionsnedsättning om krisen skulle knacka på vår dörr. Vi peppar också inför det nya året med information om vårens syntolkade föreställningar. Jag önskar er en trevlig läsning och en riktigt god jul, hälsar Isabel Ulfsdotter, tillförordnad redaktör. Hon har mejladress perspektiv@srf.nu. Så har vi taltidningens innehållsförteckning. Artikel nummer 1. Aktuellt, viktiga nedslag inom synområdet. 2. SRF fortsätter stötta systerorganisationer trots ändrade förutsättningar. 3. Inskränkningar i legimus begränsar möjligheterna till fortbildning. 4. Sverige behöver en strategi för ögonhälsa. 5. Vad betyder tillgänglighet i Botswana? Sen följer ett antal artiklar under tema ledarhund. Nummer 6. Hur mår ledarhundsverksamheten? 7. På fjälläventyr med fyrfota vänner. 8. Krönika. När ska man gå i pension och varför? 9. Att följa med dit vinden bär. Drifa från Island jobbar med ledarhundar i Sverige. 10. Krisberedskap för alla, men vem bär ansvaret? 11. Kvinnors hälsa har blivit hennes hjärta. Nej. Kvinnors hälsa har blivit hennes hjärtefråga. Vi möter Alexandra Charles. 12. Äldre ser sämre än de skulle behöva göra. 13. Kickis dröm blev verklighet. Deltog på para-VM i agility i Italien. 14. Notera punktskriftens möjligheter. 15. Teknikhörnan. Lättare att skanna QR-koder med bank-ID. 16. Förbundssidorna. 17. Min åsikt. 18. Juristen reder ut. 19. Svepet. 20. Sista ordet. 21. Annonser. Och 22. Redaktionsrutan. 1. Aktuellt. Diskriminering när en kund inte fick felanmäla sitt bredband. En person med synnedsättning som är kund hos bredbandsbolaget ville göra en felanmälan eftersom bredbands- och tv-tjänsterna inte fungerade korrekt. Kunden kontaktade supporten vid flera tillfällen men fick veta att hen själv först måste göra en felsökning. Kunden sa då att eftersom hen är blind kan hen inte hjälpa till med de delar av felsökningen som kräver syn. På supporten menade man att kunden skulle återkomma när hen hade någon seende på plats som kunde vara behjälplig. Nu bedömer diskrimineringsombudsmannen att bredbandsbolaget gjort sig skyldiga till diskriminering och begär att en ersättning på 40 000 kronor betalas ut till kunden. Vad är månadslotten? Månadslotten är ett prenumerationslotteri med dagliga dragningar där överskottet går till Synskadades riksförbund och Sveriges dövas riksförbund. År 2024 delade förbunden på cirka 9 miljoner kronor, ett välkommet stöd till våra verksamheter. Driften av lotteriet ligger hos Svenska Lotterier och Insamling, ett bolag som tidigare delägdes av Socialdemokraterna. I och med att nya regler införs för lotteribranschen 2026 valde Socialdemokraterna att sälja lotteriverksamheten till IOGT-NTO, idag Movendi. För månadslotten innebär detta inga förändringar. Lotteriet fortsätter att drivas av Svenska Lotterier och Insamlingar som tidigare. För frågor eller prenumeration, ring 08 39 90 60 eller mejla kundservice@manadslotten.se. Möjligt att delbetala sina mediciner. I perspektiv nummer 3 berättade vi om hur det höjda taket för högkostnadsskydd kan slå mot den som är i behov av dyra mediciner. En tidigare apotekschef hörde av sig till oss och berättade att det går att ansöka om delbetalning på alla svenska apotek. Du har då 12 månader på dig att betala. Tjänsten är kostnadsfri om du ansöker om autogiro. En fakturaavgift på 19 kronor kan tillkomma vid fakturering. Det här kan vara till hjälp för den som drabbats av ökade kostnader. Ny barnbok om dövblindhet. Kim drömmer om äventyr är en bilderbok som vänder sig till barn i åldern 3-6 år. Boken handlar om hur det är att växa upp med en förälder som har dövblindhet. Men den handlar också om vänskap, om drömmar och om äventyrslust. Kims mamma heter Lisa. Deras gemensamma språk är teckenspråk. Boken är skriven av Lena Göransson och illustrerad av Caroline Frick. Författarens förhoppning är att både barn och föräldrar ska känna igen sig i boken. Personer med dövblindhet förekommer sällan i litteraturen. Det vill Lena Göransson ändra på. Boken står som under produktion på Legimus. Bildtext. Illustratören Caroline Frick och författaren Lena Göransson med sin nya bok. Syntolkning. Två glada kvinnor står och poserar och håller varsin bok framför sig. Nedtill på sidan ser man en illustration av bokens framsida. På den ser man en tecknad bild av en mamma som håller en liten flicka i handen. De är sommarklädda med shorts. Flickan har en hink med spade i andra handen och mamman en blindkäpp i sin andra hand. De ser glada ut. På tal om AI. Tidigare i år skrotades taltidningen På tal om Lidingö och ersattes av en taltidning producerad med hjälp av generativ AI. Detta var Läns och Riksnytt först med att rapportera. Missnöjet bland lyssnarna har varit stort. Representanter från SRF Lidingö har suttit i flera möten med de ansvariga på kommunen utan att någon betydande förbättring skett. Skrivet av Isabelle Ulfsdotter. På tal om Lidingö har producerats av företaget Rox Reportage som gör flera av landets taltidningar. När avtalet löpte ut valde Lidingö stad att istället låta en talsyntes läsa in tidningen. Relevant innehåll skulle plockas från andra nyhetsmedier med hjälp av ett AI-verktyg. Det är inte första gången På tal om Lidingö är i blåsväder. För 2 år sedan var taltidningen hotad av nedläggning när kommunen behövde spara pengar. SRF kämpade för att tidningen skulle få finnas kvar. Men enligt Mattias Olsson, utvecklingschef på omsorgs- och socialförvaltningen och delaktig i att ta fram den nya taltidningen, har syftet den här gången aldrig varit att spara pengar. Det har aldrig varit en ekonomisk fråga. Vi arbetar systematiskt med att utveckla våra verksamheter och försöker nyttja våra resurser på bästa sätt, säger han till Perspektiv. Prenumeranterna reagerade redan när det första numret kom ut. Mycket av innehållet saknar relevans för målgruppen. Bland annat uppmanades lyssnarna att gå ut i trädgården och titta efter igelkottar. Något som är omöjligt för den som inte ser, eftersom igelkottar är tysta djur. Det finns också flera tekniska problem med tidningen. Till exempel att det saknas innehållsförteckning och att det inte går att navigera mellan tidningens olika delar. Talsyntesen har också omfattande problem med uttal och betoning. Enligt den tekniska specifikationen är det inte fråga om något avancerat AI-verktyg. Snarare är det slumpmässigt utvalda artiklar som den kostnadsfria talsyntesen Text-to-Speech fått läsa in. Vi har blivit lovade Daisy-format, men det är det inte. Det är fortfarande musik-CD-format, WAV, som vi får, säger Kiki Nordström, styrelseledamot i SRF Lidingö. Dessutom saknar taltidningen såväl ansvarig utgivare som kontaktuppgifter till en redaktör. Det angivna telefonnumret går till Lidingö stads växel. Ansvarig utgivare är något som enligt svensk lag behöver finnas. Anledningen till att taltidningen står utan ska enligt Olsson vara att den flyttats över från kommunikationsenheten till omsorgs- och socialförvaltningen. Vi håller på att titta på våra möjligheter att ha en ansvarig utgivare. Vi har kontakt med mediemyndigheten om det, säger Olsson. Men det största problemet med tidningen, enligt både SRF Lidingö och Rocks reportage, är helheten, den genomgående låga kvalitet som präglar produktionen. Branschföreningen Taltidningsproducenternas förening, TTF, uttrycker sig så här i en skrivelse till kommunen. AI är ett kraftfullt verktyg som i framtiden kan komma att stödja produktionen av taltidningar. Men än så länge och under överskådlig tid krävs en mänsklig redaktör för att säkerställa kvalitet, relevans och tillgänglighet. Att pröva nya vägar är inte fel. Men att ersätta en fungerande taltidning med ett tekniskt experiment utan att involvera målgruppen är både oprofessionellt och respektlöst. Prenumeranterna har i praktiken blivit försökskaniner utan att ha gett sitt samtycke. Slut på citatet. Bildtext. Mattias Olsson, utvecklingschef på omsorgs- och socialförvaltningen i Lidingö stad. Syntolkning. Porträtt av en man i 40-årsåldern med kortklippt blont hår. Han ler stort. Dessutom illustration av en kvinna som sitter framför en AI-genererad dator. Hennes eget huvud är kraftigt förminskat i förhållande till kroppen. Artikel nummer 2. SRF fortsätter stötta systerorganisationer trots ändrade förutsättningar. Regeringens nya riktlinjer kring internationellt utvecklingssamarbete och bistånd drabbar civilsamhället. Regeringen har fattat en rad beslut som försvagar Sveriges stöd till de mest utsatta. Men trots det osäkra läget fortsätter SRF sitt internationella arbete. Vi pratade med Erika Hudson, nytillträdd handläggare för internationellt utvecklingssamarbete på SRFs kansli. Här gör de sitt bästa för att förklara de nya förutsättningarna. Skrivet av Isabel Ulfsdotter. Regeringens nya riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd drabbar civilsamhället. Regeringen har fattat en rad beslut som försvagar Sveriges stöd till de mest utsatta. Men trots det osäkra läget försöker SRF fortsätta sitt internationella arbete tillsammans med systerorganisationer runt om i världen. Vi fick en pratstund med Erika Hudson, nytillträdd handläggare för internationellt utvecklingssamarbete på Rikskansliet. Här förklarar hon de nya förutsättningar som råder. SIDA, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, har regeringens och riksdagens uppdrag att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck utanför Sverige. En stor del av detta arbete sker i samarbete med civilsamhällesorganisationer i både Sverige och i partnerländer, eftersom de spelar en avgörande roll för att stärka demokrati, rättigheter och lokal förändring. Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller både bistånd och stöd till civilsamhället i andra länder. Genom stöd från bland annat SIDA samarbetar SRF med systerorganisationer i bland annat Afrika och Latinamerika. Tillsammans arbetar dessa för att personer med synnedsättning ska kunna ta tillvara sina rättigheter och påverka samhället att bli mer tillgängligt, jämlikt och inkluderande. Utvecklingssamarbeten av det här slaget bygger på partnerskap, erfarenhetsutbyte och en ömsesidig vilja att lära av varandra. Sedan 2023 har villkoren för internationellt bistånd förändrats. Tidigare fanns ett brett fokus på fattigdomsbekämpning och på hållbar utveckling ur ett globalt perspektiv. Nu har spelreglerna delvis gjorts om och den nuvarande regeringen har lagt fram en ny strategi med nya prioriteringar. Det internationella biståndet ska gynna svenska intressen och svensk ekonomi. Mer pengar går till bland annat migrationskontroll och försvaret. Regeringen minskar också biståndet till civilsamhället, alltså gräsrotsrörelser, frivilligorganisationer och ideella krafter. Eftersom SRFs samarbetspartner främst är just ideella organisationer har de nya direktiven orsakat svårigheter. Bland annat har avtal som egentligen skulle löpa till 2027 fått avbrytas eftersom förutsättningarna inte är de samma längre. Projekt som skulle pågå i ytterligare 2 år avslutas nu istället i augusti i år. Erika Hudson säger att otydligheten kring vad som gäller har varit ett betydande problem. Det har hänt oerhört mycket under de senaste åren och situationen har varit osäker för alla, säger hon. Erika liknar den nuvarande biståndspolitiken vid en teaterföreställning där skådespelarna tvingas kliva upp på scen utan att ha fått repetera. De nya strategierna har införts så snabbt, utan tillräcklig dialog med viktiga aktörer, att vi nu förväntas leverera utan att ha haft möjlighet att planera och förbereda oss på rätt sätt. Både vi och våra partner är oroliga eftersom det har varit så oklart vad som ska hända, säger hon. SRFs internationella arbete har också skett i samarbete med MyRight, den svenska funktionsrättsrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingssamarbete. För att kunna fortsätta arbetet har MyRight ansökt om nytt stöd inom den nya strategin. Om stödet beviljas möjliggörs ett fortsatt arbete även för SRF och internationella partner. Jag hoppas på en ljusning i det här mörkret. Det här handlar i slutändan om våra partner i olika länder. De gör ett mycket viktigt arbete och vi vill kunna fortsätta stötta, säger Erika Hudson. Bildtext. Erika Hudson framför de globala målen. Syntolkning. Erika ler stort och har glasögon och mörkt uppsatt hår. På väggen bakom henne syns färgade kvadrater där det står en siffra, en text och en symbol på varje sida. 3. Inskränkningar i legimus begränsar möjligheten till fortbildning. Socionomen Jakob Rosenvind, som har en grav synnedsättning, har behov av litteratur för att hålla sig uppdaterad i sin profession. Nu kan han inte längre nå de böcker han behöver via legimus. Skrivet av Isabel Ulfsdotter. Läromedelsföretagen har riktat skarp kritik mot tjänsten legimus. De menar att försäljningen av kurslitteratur sjunker till följd av ett överutnyttjande av talböcker. Det rapporterade vi om i förra numret av Perspektiv. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har beslutat om en rad förändringar. Bland annat har databasen Legimus delats upp i kurslitteratur och allmänlitteratur. Endast den som är registrerad låntagare på ett högskole- eller universitetsbibliotek har tillgång till titlar under kurslitteratur. SRF har påtalat riskerna med det nya systemet, bland annat att det försvårar för ett livslångt lärande. Det innebär också att den som behöver en bok i sitt arbete inte självklart kommer att kunna få tag i den på tillgängligt läsmedium. Jakob Rosenvind är socionom och arbetar som kurator. Han jobbar i en verksamhet som tar emot nyanlända elever. Där träffar han personer med olika typer av psykisk ohälsa eller andra utmaningar. Så ofta som ett par gånger i månaden behöver han läsa in sig på den senaste forskningen för att kunna hjälpa sina klienter på bästa sätt. Det här kommer att begränsa mig i mitt arbete. Om jag inte hade sett dåligt hade jag bara kunnat gå och låna boken på biblioteket eller beställa den på nätet, säger Jakob. Ett argument som lyfts fram i debatten är att den nya tillgänglighetslagen ställer högre krav på producenter av e-böcker. Den som är i behov av tillgänglighetsanpassad litteratur ska främst hänvisas till förlagens egna e-böcker. Men lagen garanterar inte att en bok fungerar med skärmläsare. Uppdateringar kan också göra att det som gick att läsa i en äldre version inte längre är tillgängligt. Jakob påpekar att mycket ansvar läggs på den enskilde individen. Om en bok inte fungerar måste jag höra av mig till förlaget och hoppas att de tar mina synpunkter på allvar. Istället för att kommunicera med en myndighet får man kontakta olika förlag, säger han. Det innebär att han måste lägga tid på att lösa något som ska vara en rättighet. Som kurator arbetar Jakob utifrån socialtjänstlagen. En central del i den nya lagtexten är att de insatser som erbjuds ska vila på relevant forskning. Därmed måste en verksam socionom ha möjlighet att ta del av aktuell forskning. Nu blir jag hänvisad till att söka information på nätet, men det ställer högre krav på min källkritik, säger Jakob. Arbetsgivare kan ansöka om arbetslitteratur till sina anställda, men det är en tidsödande process. Det går även att ansöka hos sitt folkbibliotek om att få tillgång till en bok. Då görs en bedömning om det finns ett allmänintresse för boken och i så fall kan MTM lägga den som allmän litteratur. Men allt det här kräver tid och resurser. Bildtext. Jakob Rosenvind blir begränsad i sitt arbete efter förändringar hos Legimus. Syntolkning. Jakob har kort mörkt hår och runda glasögon. Han har brokig skjorta och står framför en vit vägg. 4. Sverige behöver en strategi för ögonhälsa. Svensk sjukvård behöver en nationell strategi för ögonhälsa. Det slår samverkansprojektet Fokus ögonhälsa fast i en debattartikel i den politiska tidskriften Alltinget. SRF är en av de organisationer som vill verka för att en sammanhållen plan tas fram. Skrivet av Isabel Ulfsdotter. Att förlora synen mitt i livet innebär en stor förändring för den enskilde personen. Att få vård i tid är ofta avgörande för att så mycket som möjligt av ögonens funktion ska kunna räddas. Men förutom vård behövs också rehabilitering, utbildning i att använda vitkäpp, läsa punktskrift och hantera digitala hjälpmedel. Idag saknas en sammanhållen ögonvårdsstrategi. Det gör att människor fastnar i långa vårdköer. Insatserna kan också variera mycket beroende på vilken region patienten bor i. Nu går flera aktörer, däribland SRF, samman för att skapa förändring på det här området. I samverkansprojektet Fokus ögonhälsa ingår även patientföreningar, yrkesföreningar på synområdet, representanter för läkemedelsindustrin samt forskare hos Barncancerfonden. Vi är en brokig skara, men det som förenar oss är att vi vill se en nationell ögonvårdsstrategi som liknar den vårdstrategi som finns för cancer och som har visat sig vara väldigt effektiv, säger Fredrik Stockhaus, intressepolitisk utredare på SRF. Ögonhälsa är ett komplext område. Det innefattar allt från medicinsk vård till att få vardagslivet att fungera utan syn. Idén är att formulera ett heltäckande, politiskt förankrad strategi som närmar sig det här området från många olika håll, säger Fredrik. Ett mål är att minska väntetiderna i ögonvården samt minska risken för feldiagnostisering och felaktig vård, vilket kan komma som ett resultat av såväl väntetider som bristande kompetens. Fredrik lyfter även behovet av utbildade synpedagoger. Det saknas idag en akademisk utbildning till synpedagog, vilket håller på att leda till att vi snart står utan synpedagoger när de som finns går i pension. Det här gör att vi inte får adekvat rehabilitering när vi förlorar synen. Men det riskerar också att drabba barn med synnedsättning, säger han. Den svenska strategin mot cancer har varit framgångsrik. I en internationell jämförelse ligger Sverige högt när det gäller förebyggande arbete, men också i upptäckt och behandling av cancer. Om vi kan åstadkomma något liknande på synområdet är det oerhört mycket vunnet, säger Fredrik. Ännu är arbetet i startgroparna, men redan i april genomfördes ett seminarium i riksdagen där bland annat förbundsordförande Niklas Mattsson deltog. Under Almedalsveckan hölls också en aktivitet på temat. Två riksdagspolitiker har motionerat om behovet av en nationell strategi för ögonhälsa utifrån ett underlag som projektet tagit fram. Längre fram är planen att arrangera lokala seminarier för politiker och tjänstemän. För att närma sig det här ur ett brett perspektiv tror vi att det är nödvändigt att också jobba lokalt och regionalt, säger Fredrik Stockhaus. Syntolkning. Porträttfoto av Fredrik Stockhaus framför en vit vägg. Fredrik har vågigt hår som räcker till axlarna och en mustasch som går ner till hakan. Han ler och ser in i kameran. 5. Vad betyder tillgänglighet i Botswana? Botswana är ett av de länder där SRF driver utvecklingssamarbete. Där kämpar medlemmarna i synskadeorganisationen för rätten till delaktighet i det politiska livet. Sara Shamlo har tagit reda på mer om hur det fungerar. Skrivet av Sara Shamlo. Orden tillgänglighet och inkludering säger inte så mycket i sig. Men genom att välja ut ett område och peka på vad som menas inom just det området kan vi fylla orden med innehåll. Ett sätt att konkretisera vad vi menar är att undersöka hur det politiska systemet och deltagandet i det fungerar. I definitionen av ett demokratiskt samhälle ingår det att medborgarna ska ha möjlighet att inte bara rösta utan även själva kunna delta i politiska aktiviteter och möten samt kandidera till förtroendeposter. Personer med funktionsnedsättning är extra utsatta för utestängning och diskriminering, inte bara inom politikens område. År 2006 fattade FN beslut om konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ibland även kallad funktionsrättskonventionen. Syftet med konventionen var att säkerställa att personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och möjligheter som människor utan. Sverige ratificerade konventionen år 2008. 190 länder, däribland EU, har ratificerat konventionen och därmed lovat att följa dess innehåll. Botswana är ett av de länder som dröjde länge med det, men år 2021 var det så dags. Att det tog så lång tid sticker ut på flera sätt. Sedan självständigheten 1966 har Botswana vuxit ekonomiskt och är idag ett av Afrikas mest ekonomiskt stabila länder. Landet rankas också relativt högt när det gäller andra mått på mänsklig utveckling som det så kallade HDI-indexet, alltså Human Development Index. Trots det är klasskillnaderna stora. När det gäller villkoren för medborgare med funktionsnedsättning har medvetenheten ökat successivt. År 2009 tillsattes en myndighet i Botswana vars syfte var att följa de nationella riktlinjerna för att säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Flera artiklar och vetenskapliga rapporter har skrivits, både sådana som har fokuserat på situationen i Botswana specifikt och sådana där Botswana är ett exempel bland flera länder. I Botswana är synnedsättning en av de vanligaste funktionsnedsättningarna. Ett tillgängligt politiskt liv rymmer flera aspekter. Människor måste ha möjlighet att ta del av information på sitt läsmedium. Personer med synnedsättning pekar till exempel på bristen på information om HIV och AIDS på punktskrift. David Ranto är ordförande i Botswana Association of the Blind and Partially Sighted, BABPS. BABPS är även den organisation i Botswana som SRF har ett utvecklingssamarbete med. Det finns en hel del botswanier med synnedsättning som är mycket intresserade av att delta i politiska aktiviteter, berättar Ranto, och tillägger att han själv hör till den gruppen. FNs konvention för funktionsrätt är ingen lag i sig, det är ett internationellt avtal. Men flera länder, bland dem Kenya och Malawi, har valt att införa konventionen som en lag, precis som Sverige har gjort med barnkonventionen. I Botswana är konventionen om personer med funktionsnedsättning dock ingen lag. Men 2024 började en ny lag att gälla i landet, nämligen The Persons with Disabilities Act in Botswana. Syftet med lagen känns igen från syftet med FN-konventionen. Men även om FN-konventionen har ratificerats och även om det numera finns en lag som ska skydda botswanier med funktionsnedsättning i det politiska livet, så kvarstår det utmaningar. Förutom att få information på punktskrift pekar David Ranto på vikten av bra bemötande. Han berättar att de lokala partierna inte är särskilt tillmötesgående, men är samtidigt noga med att poängtera att det finns partier som gör små steg för att säkerställa inkludering. Ranto trycker också på behovet av utbildnings- och informationsinsatser för att öka tillgängligheten och sänka trösklarna för att delta i den politiska sfären. Vi behöver dock mer utbildning och medvetenhet för att se till att alla aktörer i den politiska sfären uppskattar att personer med funktionsnedsättning deltar i det politiska livet i enlighet med konventionen för funktionsrätt, artikel 3. Botswana är inte ensamt om att ha fått upp ögonen för funktionsrätt. Förra året fattade organisationen Samväldet, som består av 54 medlemsländer och som Botswana är en del av, beslut om att dessa frågor ska prioriteras de närmaste åren. Och det finns också ett särskilt underforum inom Samväldet som arbetar för att alla medlemsländer ska implementera konventionen i sina nationella lagstiftningar. Bildtext: David Ranto, ordförande i BABPS, är en av många botswanier med synnedsättning som är mycket intresserad av att delta i politiska aktiviteter. Syntolkning: David står framför plakat som inte går att utläsa. Han har en grå kavaj och vit skjorta, håller upp ena armen och ser åt det hållet och ser engagerad ut. På bilden intill en vit byggnad föreställande parlamentet i Botswana. På nästa sida finns en illustration med en afrikansk kvinna som står framför en målad bild av Botswanas flagga. Hon har kortklippt svart hår, solglasögon, vit kortärmad tröja, svarta snäva byxor, högklackade skor och håller en vit käpp i handen. Artikel nummer 6, och då har vi kommit in på tema ledarhund. Artikeln har rubriken Hur mår ledarhundsverksamheten? I april 2024 bytte ledarhundsverksamheten huvudman och flyttade in hos Myndigheten för delaktighet, MFD. Det har varit en rörig tid med personalbyten, svårigheter att få kontakt med myndigheten och nu senast en platsannons som väckt en del frågor. Vi tar här reda på lite mer om hur verksamheten egentligen mår. Skrivet av Isabelle Ulfsdotter. MFD beskriver sig själva som den lilla myndigheten med det stora uppdraget. Sedan förra året ansvarar de för den svenska ledarhundsverksamheten. Något som flera förare reagerat på är svårigheten att komma i kontakt med myndigheten när man har frågor eller behöver stöttning. Telefontiden är begränsad till 3 timmar på förmiddagarna och den som haft till uppgift att svara i telefonen är inte insatt i verksamheten. Malin Ekman Aldén, generaldirektör för MFD, säger att orsaken är den höga omsättning på personal som myndigheten dragits med. Vi har haft en del sjukskrivningar och folk som slutat, så det har varit tunt. Vi fattade att vi behövde åtgärda det så att inte förarna skulle bli helt strandsatta, säger hon, och förklarar att de därför tog in en konsultfirma som har ansvarat för telefonväxeln. MFD har rekryterat 2 nya medarbetare som bland annat kommer att bemanna växeln. Men om telefontiderna kommer att utökas eller inte kan Ekman Aldén inte svara på i nuläget. MFD kommer inte att rekrytera någon ny veterinär efter att den deltidsanställda slutade. Malin Ekman Aldén säger att det finns behov av en veterinär som kan göra medicinska bedömningar och stötta förarna. Planen är att MFD ska köpa in den tjänsten från en veterinär som inte tillhör någon av de stora kedjorna. Vi kommer att skriva avtal med en oberoende veterinär, troligen från Jordbruksverket, säger Ekman Aldén. När avtalet kommer att vara på plats kan hon inte svara på. Något annat som flera ledarhundsförare reagerat starkt på är att ledarhundsverksamheten inte har någon bland sina anställda som själv har en synnedsättning. En anonym källa, som vi här kallar Lina, säger till Perspektiv att ingen på myndigheten har egen erfarenhet eller lever nära en synskadad person. Jag vet att flera välmeriterade synskadade personer har sökt tjänster hos MFD men inte kommit till intervju, säger Lina. Under hösten har en platsannons legat ute som har skapat en del frågetecken. I annonstexten nämns inte att en egen funktionsnedsättning skulle vara meriterande. Däremot står det att kunskap om och erfarenhet av NPF-diagnoser är en önskad merit. Det är aldrig diskvalificerande att ha en egen syn eller funktionsnedsättning hos oss, men vi tänker att det inte är fokus för de kvalifikationer som är viktiga för tjänsten, säger Ekman Aldén. Hon understryker att det är ett mervärde, men att det är viktigt att den sökande också har den övriga kompetens som krävs. MFD vill inte jobba med en alltför snäv kravprofil i sin rekrytering. Det är också så att statliga myndigheter har strikta regler att förhålla sig till när det gäller hur en annons är formulerad. Tjänsten är väldigt specifik, men en synnedsättning är ju inte en merit, det är en egenskap. Vi söker inte en viss typ av person, utan vi söker en som kan det den behöver kunna, säger Ekman Aldén. Hon menar också att det är självklart att en sökande har ett intresse för att jobba med personer med synnedsättning. Däremot tycker hon sig se ett ökande behov av NPF-kompetens inom verksamheten. Vi ser att det är hyggligt många som har en kombination av synnedsättning och NPF-diagnos, säger hon. Förhoppningen inför framtiden är att en respekt och medvetenhet om olika förutsättningar ska finnas med när hundarna utbildas för att kunna möta olika behov hos förarna. Idag är verksamheten uppbyggd kring bilden av en synskadad person som någon som saknar syn. I praktiken är det många i målgruppen som har andra saker som påverkar, och då måste vi kunna anpassa för att det ska bli så bra som möjligt, säger Ekman Aldén, och menar att det är därför MFD trycker på vikten av NPF-kompetens. Lina säger att det finns en oro bland ledarhundsförare att man inte ska bli förstådd eller tagen på allvar i svåra situationer om ingen inom verksamheten är eller har varit ledarhundsförare. Det finns många kompetenta personer både inom ledarhundsverksamheten och hos leverantörerna, men ingen lever med en grav synnedsättning med allt vad det innebär, säger hon. Bildtext. Malin Ekman Aldén, generaldirektör för MFD, berättar att myndigheten har rekryterat 2 nya medarbetare som bland annat ska bemanna växeln. Syntolkning. Malin har kort, mörkt hår i page och ler in i kameran. På motstående sida en illustration med en kvinna med rött hår och solglasögon som går med sin ledarhund ute i solskenet. 7. På fjälläventyr med fyrfota vänner. I mitten av september lämnade en grupp ledarhundsförare det trygga och invanda för att ge sig ut på äventyr bland fjällbjörkar, renlav och forsande bäckar. I 4 dagar vandrade vi tillsammans i Vålådalens storslagna natur. Skrivet av Isabelle Ulfsdotter. Luften är hög och klar och doftar höst. Det har regnat under natten. Men nu skiner solen över landskapet och utlovar en vacker dag. Utanför Vålådalens fjällstation är en grupp ledarhundsförare och ledsagare samlade för att ge sig ut på sin första heldagsvandring. Nio svansar viftar förväntansfullt medan människorna dubbelkollar packningen. Termos, lunchmackor, godis till hunden. Den här dagen ska vi vandra till kyrkstenen, en mytomspunnen plats ovan trädgränsen. Terrängen är utmanande med rötter, stenar och hala spångar. Det gäller att hålla hårt i sin vandringsstav. När man fjällvandrar är nämligen den vita käppen ett klent sällskap. Rekommendationen inför resan var att ta med en justerbar vandringsstav som klarar påfrestningar. Det är föreningen Sveriges ledarhundsförare, SLHF, som står bakom den här aktiviteten. Ida Östlund, som är en erfaren vandrare, har haft hand om planeringen tillsammans med Anna Sonder. Gruppen består av 7 ledarhundsekipage, 5 ledsagare och 2 privathundar. För de flesta av ledarhundsförarna är det här en ny erfarenhet. Ida vill uppmuntra fler att våga prova på fjällvandring. Jag tycker väldigt mycket om att vandra och jag vill att fler ska få uppleva hur härligt det kan vara. Det är också häftigt att testa något annorlunda med sin ledarhund, säger hon. En av deltagarna, Tilda Ståhl Persson, var orolig att vandringen skulle vara för tuff eller att det skulle bli för svårt för hunden. Hon har haft sin ledarhund i 3 år. Jag har aldrig gjort något liknande, så jag är mest glad att allt gick så bra, säger hon efter vandringen. Hon tillägger att det var en härlig resa. Det var roligt att göra det här tillsammans med andra ledarhundsförare och få uppleva gemenskapen både med gruppen och med sin hund. Det blir en djupare dimension, säger Tilda. Alla är klara och det är dags att börja vandringen. Tommy Lövgren, en av ledsagarna, tar täten och resten av gänget kommer efter. Sist går Inga-Lill Lövgren som har arbetat med ledarhundar sedan 70-talet. Men trots sin långa erfarenhet är det här första fjällturen i sele även för henne. Det är blött och lerigt i marken. På många ställen där vandringsleden passerar bäckar eller myrmark finns spångar att gå på. Hundarna är noggranna när de tar med sina förare upp på spången. Efter ett par timmars vandring tar några av oss en paus in till stigen. Vi sätter oss på några stenar. Jag häller upp te i min kåsa och andas in skogsdoften. Min hund puffar uppfordrande på jackfickan där hennes godis finns. När alla har laddat med ny energi går vi vidare. Vi kommer till en fjällbäck där vi fyller på våra vattenflaskor. Vattnet är kallt och kristallklart och alldeles rent. På många ställen sitter skyltar som uppmanar vandrare att vara rädda om naturen och visa respekt för de människor som bor och verkar här. Alla hundar måste hållas kopplade i renbetesland, även ledarhundar. Vi äter våra lunchmackor i septembersolens sken medan en lätt vind stryker över fjälltopparna. På vägen tillbaka går vi i mindre grupper. Många av hundarna är trötta och får gå i koppel en stund medan deras förare blir ledsagade. När vi återigen samlas där vandringen startade är en av deltagarna extra glad. Det är Anna Sonder. Hon och hennes chefer gick själva en stor del av vägen utan att någon annan fanns i närheten. Hon berättar om frihetskänslan hon upplevde. Jag kunde höra fåglarna, vinden och bruset från bäckarna. Det här kan jag leva länge på, säger hon och klappar om sin hund som för en gångs skull verkar lite trött. På kvällen samlas vi runt middagsbordet på fjällstationen. Alla är trötta. Och det är skönt att få slappna av med ett skratt och kravlös samvaro innan vi går till våra rum för tidigt sänggående. Ida Östlund är nöjd med resan och tycker att hela gruppen var fantastisk. Hon säger att den största utmaningen i planeringen är att hitta en lämplig nivå som passar alla. Att ha med bra ledsagare är också en förutsättning. Det måste funka. Alla ska kunna känna sig trygga, men med rätt inställning brukar det mesta gå att lösa, säger hon. Vad är då rätt inställning? Jag ber Ida förklara. Det finns inga misslyckanden. Man anpassar efter förutsättningarna precis i stunden. Så måste man tänka i fjällen. Man måste alltid vara beredd att revidera planen för att det ska vara säkert. Vi anpassar oss efter väder, dagsform och humör. Det ska ju vara roligt, säger hon. Bildtext. Frisk luft och varierande terräng gjorde vandringen både glädjefylld och utmanande. Nästa bildtext. Flera i gruppen hade aldrig fjällvandrat tidigare, men genom att anpassa nivån efter både grupp och väder fick de roliga dagar och fin gemenskap i Vålådalen. Syntolkning. Foto av en vy där man ser ryggen av flera vandrare som med gåstavar och ledarhundar tar sig framåt på en upptrampad vandringsled. De går över ett flackt fjälllandskap med låga buskar. I bakgrunden syns en bergsrygg. På nästa bild ser man en vandringsled som kröker sig förbi några tallar och björkar. Bakom träden en fjällsjö. Långt bort i bakgrunden en bergsrygg. Himlen är molnig. På den tredje bilden står 7 personer och 5 ledarhundar på en rastplats med en eldstad framför sig. 4 av ledarhundarna sitter ner och den 5:e ligger och vilar. Bakom dem en fjällsjö och bortanför den skog. 8. Krönika. När ska man gå i pension? Och varför? Skrivet av Sofia Toresdotter. När det gäller våra ledarhundar finns ingen som helst flexibilitet kring pensionering längre. När jag hade min första ledarhund var pensionsåldern individuell. Man tog naturligtvis i första hand hänsyn till hundens hälsa. Om den mådde bra, fortfarande gillade att jobba och klarade av sina arbetsuppgifter fick den fortsätta. Från det att den fyllde 10 år gjorde man täta veterinärkontroller och tillsammans med veterinären bestämde man när det var dags för hunden att tas ur tjänst. Det kunde bli ganska jobbiga samtal. Som förare upptäckte man kanske inte att hunden blev sämre. Då var det bra att någon utifrån, någon med både hundkompetens och kännedom om hur det var att vara ledarhundsförare, kunde hjälpa till. Numera ska alla ledarhundar gå i pension när de har fyllt 11 år. Det spelar ingen roll om hunden är kärnfrisk och älskar sitt arbete och gör det bra. Den ska pensioneras, punkt slut. Många av oss måste då lämna bort vår hund, i värsta fall till någon helt främmande person. Varför man har gjort den här förändringen har jag inte fått någon klarhet i. Inte ens efter att ha varit på ledarhundsverksamhetens seniorkurs där vi skulle få lära oss allt om pensionsprocessen. Därför får jag och ni läsare hålla till godo med spekulationer. Jag misstänker att myndigheten för delaktighet på det här sättet vill undvika långa och känslomässigt påfrestande processer. Det är också mycket enklare att alla gör på samma sätt. Jag undrar också om det kan vara så att myndigheten vill ta hänsyn till de personer som tar emot en ledarhundspensionär. Eftersom våra ledarhundar inte är försäkrade kanske det är lättare att få folk att ta emot en någorlunda frisk hund. Men jag tror inte att man tar hänsyn till vare sig oss ledarhundsförare eller våra ledarhundar med det här upplägget. Jag har hört personer inom ledarhundsverksamheten säga att det kan vara skönt för hunden att få vara bara vanlig hund under sina sista levnadsår. Ett skrämmande uttalande enligt mig. Det antyder att det är lite synd om ledarhundarna. Våra hundar har en uppgift som de gillar. De är nästan alltid tillsammans med sin människa, något som man inte kan säga om vanliga hundar. Den största delen av dagen jobbar den inte utan leker och kelar som vilken hund som helst. Så att det skulle vara bäst för ledarhunden att sluta jobba när den egentligen fortfarande kan och vill, för att sen skickas iväg till en annan människa efter att ha varit med oss varje dag i 9 år. Det är helt enkelt inte sant. Under seniorkursen fick vi veta att den här regeln är för vår skull. Vi ledarhundsförare ska känna oss trygga när vi vet precis hur det kommer att gå till när ledarhunden ska pensioneras. Det kanske kan vara så för någon. För mig är samförstånd och flexibilitet ett mycket bättre sätt att känna mig trygg. Denna fyrkantighet och brist på empati, både för oss och för våra hundar, gör att jag inte alls känner tillit till den nuvarande pensionsprocessen. Till slut vill jag klargöra att jag naturligtvis inte tycker att man ska jobba med sin ledarhund om den inte mår bra av det, eller om den inte längre kan göra sitt jobb på ett säkert sätt. Det jag vill är att få tillbaka en flexibilitet där man tar hänsyn till både hund och människa och där man litar på oss. Syntolkning. Porträtt av medelålders kvinna i rött hår klippt i kort page med snelugg. Hon skrattar och håller ena armen med armbågen mot knät. 9. Att följa med dit vinden bär. Året är 1999. På Stockholms centralstation står en 18-årig tjej från Island. Hon har aldrig varit i Sverige och pratar inte ett ord svenska. Med resväskan i handen är hon på väg ut på äventyr. Hon ringer sin värdfamilj i Sollefteå och meddelar att hon är framme. Så börjar historien om hur Drifa Gästsdotter hamnade inom svensk ledarhundsverksamhet. Men att det skulle bli ledarhundar hon ägnade sig åt var på många sätt en lycklig slump. Skrivet av Isabell Ulfsdotter. Drifa är född och uppvuxen i det lilla samhället Ísafjörður på nordvästra Island. Som ung hade hon en passion för hästar och arbetade med att rida in unghästar på olika isländska gårdar. Ett svenskt par, Inga-Lill och Tommy Lövgren, blev intresserade av att köpa en häst som Drifa dresserat. När de kom för att bekanta sig med hästen skämtade de om att Drifa kanske skulle följa med till Sverige och lära dem om islandshästar. Inga-Lill jobbade med ledarhundar på hundskolan i en stad som hette Sollefteå. Det där satte sig i mitt hjärta. Jag har alltid haft ett enormt intresse för hundar. Men på Island fanns det inte några egentliga möjligheter att jobba och utvecklas med hundar. Så jag bestämde mig för att flytta till Sverige. Drifas föräldrar var positiva till idén. De tyckte att det var kul att deras dotter ville prova att bo i ett annat land och lära sig ett nytt språk. Så sagt och gjort, flygbiljetten inhandlades och en dag i januari bar det iväg. Jag visste absolut ingenting om vad jag gav mig in på. Jag hade knappt varit utanför Island och jag kunde inget om ledarhundar, säger Drifa. Hos Inga-Lill och Tommy blev Drifa välkomnad som en i familjen. Hon började som praktikant hos Inga-Lill och fick både lära sig svenska och se hur hundarna jobbade med sina förare. Jag blev väldigt fascinerad av hunddressyr. Jag visste ju att hundar är kloka och kan göra en massa saker. Jag hade kommit i kontakt med vallhundar och räddningshundar på Island. Men att de kunde jobba på det här sättet var nytt för mig och jag blev helt såld, säger hon. Drifa blev kvar i Sverige några år. Hon utbildade sig till dressör samtidigt som hon jobbade på hundskolan i Sollefteå. De första åren handlade hela min vardag om hundar. Jag tog hand om hundar från tidig morgon till sen kväll. Det blir att man andas hund på något sätt, säger hon. Under ett besök på Island träffade hon den som skulle bli hennes dåvarande sambo och bestämde sig för att flytta hem igen. Men då öppnades en ny, oväntad dörr. Det isländska blindförbundet hörde av sig och var intresserad av att starta ledarhundsverksamhet. Så då hoppade jag på det skeppet och åkte med, säger Drifa med ett skratt. Hon tillägger att hon alltid har varit rörlig. Att sitta på ett kontor och göra samma arbetsuppgifter varje dag har aldrig passat henne. Vid den här tiden var hundar inte allmänt accepterade på Island, så den spirande ledarhundsverksamheten fick kämpa i motvind i början. Privathundar var förbjudna nästan överallt. Du kunde inte gå ner för gågatan med en hund, för då kom polisen, berättar Drifa. Lösningen blev att vara synlig i samhället, att informera om vad en ledarhund är och upplysa om vad den vita selen betyder. Sakta men säkert spreds en acceptans och en förståelse för tjänstehundar som företeelse. Idag finns omkring 15 ledarhundsekipage på Island. Efter några år på Island flyttade Drifa återigen till Sverige, den här gången med sin sambo och två barn. De fick hyra en gård utanför Herrljunga. Nu, efter 9 år, har de äntligen köpt gården. Så vi är inte på väg hem, det kan jag säga, säger Drifa med ett leende. Syntolkning. Bildserie med 4 bilder. Bild 1. Svartklädd kvinna med mörkt hår uppsatt i hästsvans står i hukande ställning med ena knät vilande på en gräsmatta. En svart och gråspräcklig schäfer står med frambenen vilande på hennes lår. Hunden och kvinnan lutar sina huvuden mot varann. Bild 2. En kvinna och en man, båda fritidsklädda, står på en trottoar utanför en huslänga och ser ut att prata med varann. Kvinnan håller en labrador i ledarhundsele, mannen håller en labrador i koppel. Bild 3. En kvinna med röd flisjacka och röd hjälm sitter på en sorts plattform och bredvid henne står en svart och gråspräcklig schäfer. Hunden och kvinnan möter varandras blick och ser glada ut. Bild 4. Närbild av mörkhårig kvinna med hästsvans och pannband som kelar ömt med 2 labradorer. Faktaruta. Namn Drifa Gästsdottir. Ålder 44 år. Familj, sambo, 2 barn, 2 hundar, 6 hästar och massor av höns. Utbildning, hunddressör och synpedagog. Arbete, konsulent på ledarhundsverksamheten hos Myndigheten för delaktighet. Artikel 10. Nu lämnar vi tema ledarhund och återgår till allmänna artiklar. Artikeln har temat krisberedskap för alla, men vem bär ansvaret? Sverige befinner sig i det mest allvarliga säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Och många funktioner inom samhället jobbar hårt med att anpassa sig till en värld med ökat antal väpnade konflikter. Men tänker man tillräckligt på personer med synnedsättning? Skrivet av Caroline Gollungberg. Enligt regeringen går det inte att utesluta ett beväpnat angrepp mot Sverige. Om ett sådant scenario skulle ske har Sveriges kommuner skyldighet att värna liv och hälsa, trygga livsnödvändig försörjning samt säkerställa samhällsviktiga funktioner. I våras släppte Myndigheten för delaktighet, MFD, rapporten Krisberedskap för alla, som undersöker hur krisberedskapsarbetet inom Sveriges kommuner idag klarar av att inkludera ett funktionshinderperspektiv. Resultatet är nedslående och kräver åtgärder, skriver de i sin sammanfattning. Nästan 60% av kommunerna saknar strategiska beslut, målsättningar eller centrala styrdokument för att inkludera funktionshinders- och tillgänglighetsarbete i sin krisberedskap och i sitt civila försvar. Av de svarande uppgav 67% att de saknar rutiner eller arbetssätt för att säkerställa att information kan nå alla kommuninvånare med funktionsnedsättning i händelse av kris eller krig. Enligt socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, som är moderat, har MFD genom sin rapport belyst en viktig fråga. Hon skriver i ett mejl till Perspektiv så här: regeringen har tagit del av rapporten och den bereds för närvarande inom regeringskansliet. Jag och regeringen är angelägna om att krisberedskapen för personer med funktionsnedsättning ska förbättras. Slutcitat. På frågan om vilket ansvar regeringen har för att förbättra situationen som framkommer i MFDs rapport lyfter hon 2 åtgärder. 1. Socialstyrelsens uppdrag att stödja socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens arbete med krisberedskap och civilt försvar. S 2024 00853, delvis. Vid genomförande av uppdraget ska funktionshinderperspektivet beaktas. 2. För att ge regioner och kommuner rätt förutsättningar att ta sitt ansvar har regeringen ökat bidragen till kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. Ekonomiska förutsättningar är naturligtvis en påverkansfaktor för vilka möjligheter en kommun har att utveckla en jämlik krisberedskap. Carl Holtzwart Christiansson, utredare på MFD, menar att man även behöver få in funktionshindersperspektivet när man jobbar med frågorna. Det kan till exempel handla om att ha med personer med funktionsnedsättning när man övar olika scenarier. Och det behöver inte kosta. Det är viktigt att göra rätt och involvera personer med funktionsnedsättning från början, nu när det satsas så mycket pengar på det här, säger han. Krisberedskap för personer med funktionsnedsättning är en komplex fråga. Vad är egentligen en kris och vem är det som påverkas i respektive scenario? I olika exempel lyfts allt från covid till översvämningar, terrorattentat och väpnade konflikter. I dessa vitt skilda scenarier kan en funktionsnedsättning vara ett stort eller litet hinder beroende på vad som sker. Anders Forsberg, enhetschef för krishantering och beredskap på Svenska Röda Korset, sa i maj i ett samtal på konferensen Folk och Försvar att vi som samhälle är ganska duktiga på att definiera vad som är en kris, men att vi är sämre på att se för vem det är en kris. Vi saknar en demografisk analys i våra risk- och sårbarhetsanalyser, alltså vem som omfattas av systemet som vi försöker bygga upp. Andrea Amft, utredare på Myndigheten för delaktighet, sa i samma samtal att funktionshindersperspektivet ofta glöms bort i utredningar. Eftersom merparten av alla personer med funktionsnedsättning bor hemma, vet inte kommunerna vilka variationer av funktionalitet som är representerat bland kommunernas invånare. Om det till exempel blir en översvämning, hur ska du kunna sätta en person med rullstol i en båt om du aldrig har övat på tanken att det skulle behövas, sa hon. Lennart Karlsson, intressepolitisk handläggare på Synskadades riksförbund med ansvar för frågor som rör krisberedskap, är inte nöjd med den beredskap som finns idag. För att nå en acceptabel nivå krävs rätt lagstiftning och agerande med statliga initiativ och pengar, menar han. En ny lagstiftning är under utredning, men hittills innehåller förslaget stora brister, enligt Lennart Karlsson. I ett yttrande över betänkandet Kommunernas och regioners grundläggande beredskap inför kris och krig, som har beteckningen SOU 2024-65, uttrycker Synskadades riksförbund att viktiga samhällstjänster för personer med funktionsnedsättning i princip likställs med LSS-boenden enligt utredningen, vilket är felaktigt och djupt problematiskt eftersom synskadade nästan alltid bor i eget boende och är beroende av samhällstjänster som behöver fungera även i krissituationer. Det behöver finnas en organisation för insatser specifikt riktade mot personer med synnedsättning. Man kan inte bara hoppas att det blir så. Det är inte på den nivån vi ska ha planeringen. Mitt sammantagna intryck är att beredskapen för synskadade är underutvecklad, säger Lennart Karlsson. Perspektiv har frågat 4 kommuner hur förberedda de är för att kunna säkerställa säkerheten för synskadade kommuninvånare vid en kris eller krigssituation, då målgruppen i stort kan ha svårare att själva hitta till exempel skyddsrum eller platser för att hämta vatten. De 2 stora kommunerna som tillfrågades, Göteborg och Malmö, svarar att de har ett pågående arbete. Se faktaruta. Dessa kommuner lyfts som föredömen av Myndigheten för delaktighet för deras sätt att koppla ihop sina perspektiv för att nå synergieffekter istället för att jobba i ett stuprörsperspektiv. Härnösands kommun uteblev med svar på vårt mejl och Gislaveds kommun svarade så här i juni. Det är väldigt relevanta frågor, men vi har tyvärr inte kommit alls långt i det arbetet. Därför kommer jag inte kunna besvara dina frågor mer utförligt än så. Slutcitat. I oktober frågade vi om de har kommit längre i arbetet och om regeringens ökade bidrag som socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall lyfte som en genomförd åtgärd räcker för att de ska kunna skapa en bättre krisberedskap för synskadade kommuninvånare. Svaret uteblev. Många personer med funktionsnedsättning känner enligt MFD:s rapport en oro för att missa viktig information vid olyckor, strömavbrott eller naturkatastrofer. Det finns också en rädsla för att inte kunna larma vid akuta nödsituationer som sjukdom, brand eller terrorattentat. Ytterligare oro är att bli övergiven eller inte få den hjälp man behöver i tid. Ett vittnesmål i rapporten lyder: har aldrig sett någon information som riktar sig till handikappade. Finns ett skyddsrum i källaren i huset där jag bor, men om det kommer ett larm så skulle jag inte ens kunna ta mig dit. Det är nog bara att snällt lägga sig ner och dö så att man inte är i vägen för de som är friska och starka. Slutcitat. En person med funktionsnedsättning ska ha samma förutsättningar som den övriga befolkningen att sätta sig själv i skydd vid en allvarlig kris, oberoende av var man bor. Detta har vi som stat åtagit oss genom att skriva under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som uttrycker att vi ska, citat, vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa skydd och säkerhet för personer med funktionsnedsättning i risksituationer, inklusive väpnade konflikter, humanitära nödlägen och naturkatastrofer. Slutcitat. FN-kommittén har efter sin senaste granskning uttryckligen kritiserat Sverige för brister i implementeringen av denna konvention. Anna Kvarnström, förbundsjurist på Synskadades Riksförbund, anser att trots kommunernas och regionernas självstyre så har regeringen det yttersta ansvaret. Om kommuner och regioner inte anser sig ha fått uppdraget eller har fått uppdraget men ändå inte säkerställer att personer med funktionsnedsättning är skyddade som övriga delar av befolkningen, så ankommer det på regeringen att agera. Om regeringen är övertygad om att hotet mot oss är reellt, är det också viktigt att de ser till att skyddet för personer med funktionsnedsättning är reellt, säger hon. När Perspektiv via mejl frågade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall hur förberett samhället är för att kunna säkerställa säkerheten för synskadade vid en kris- eller krigssituation, så svarade hon så här, citat: den individuella beredskapen är en central del av vår gemensamma motståndskraft vid såväl kris som höjd beredskap och ytterst krig. Alla kan inte göra det på samma nivå, och det är något vi naturligtvis behöver beakta. Det gör vi också. Som ett exempel på detta finns MSB:s arbete med att ta fram särskilt anpassade råd om krisberedskap för personer som är i behov av extra stöd vid kris eller krig. Slutcitat. På frågan om hur regeringen jobbar med detta så svarade ministern, citat: i regeringens strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderpolitiken pekas 12 prioriterade samhällsområden ut. Ett prioriterat område är krisberedskap, där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ett särskilt uppdrag att följa upp det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Slutcitat. I sammanfattningen av krisberedskap för alla konstaterar MFD att enligt deras bedömning kan samhället idag inte garantera att personer med funktionsnedsättning får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda under en kris, men de ser en vilja till förändring. Många kommuner visar intresse för frågan och vi är ute och föreläser i olika sammanhang. Ett exempel är att vi under ett seminarium om krisberedskap där Malmö deltog slog deltagarrekord. Nu när det finns ett intresse och det satsas pengar inom området så finns en möjlighet att förbättra krisberedskapen för alla. Men då krävs att personer med funktionsnedsättning involveras, säger Carl Holtzvard Kristiansson, utredare på MFD. Faktaruta. Malmö stad och Göteborgs stad om sitt krisberedskapsarbete för personer med synnedsättning. Malmö. Malmö stad har påbörjat detta viktiga arbete, men det återstår en del att jobba vidare med. Malmö stads verksamheter bedriver kontinuerligt ett systematiskt arbete för att identifiera sårbarheter och bygga förmåga att hindra eller minska konsekvenser vid oönskade händelser. Genom det arbetet inkluderas de specifika målgruppernas behov som verksamheten är till för. Det ska tilläggas att mycket av det arbete som berör funktionsnedsättning och synskadade inte specifikt görs inom ramen för beredskap, utan att beredskap snarare integreras som ett perspektiv i de verksamheter som arbetar med frågorna till vardags. Göteborg. Vi har kommit en bit, men inte hela vägen. Vi har beslutat om trygghetspunkter som vi tänker ska bli navet för att möta medborgares behov. Vi har haft samråd med kommunens övergripande samråd för funktionsrättsfrågor. Vi har i samverkan med MSB utbildat de som är ansvariga ute i verksamheterna i funktionshinderfrågor. Vi arbetar med aktiv involvering tillsammans med stadens funktionsrättsorganisationer. Vi har kommit en bit, men inte hela vägen. Synskadade ingår i den allmänna planeringen, men ska bli mer konkret när vi kommit en bit i arbetet. Fotnot. Anpassade råd om krisberedskap för personer som är i behov av extra stöd vid kris eller krig på webbadressen www.msb.se/extra-stod-kris. Syntolkning. En illustration av en kvinna som sitter framför en transistorradio och lyssnar. Hon har mörka glasögon och hon tar sig för pannan och ser bedrövad ut. Bakom henne ser man en stadsmiljö där det stormar. Två träd viker sig i stormen. Man ser siluetten av två personer som är ute och går och man ser siluetten av en helikopter uppe i luften. 11. Kvinnors hälsa har blivit hennes hjärtefråga. Alexandra Charles är nattklubbsdrottningen som blev folkbildare. Sedan 1997 har hon arbetat för att främja forskning om kvinnohälsa. Nu är hon aktuell med en dokumentärfilm om sitt liv. Syns vi inte, finns vi inte. Skrivet av Isabel Ulfsdotter. Jag träffar Alexandra Charles von Hofsten i hennes hem i Vasastan. Här bor hon tillsammans med sin make Bengt. Här har också föreningen Alexandra för kvinnor och hälsa sitt kontor. Alexandra berättar att föreningen nyligen bytt namn. Tidigare hette den 1,6 och 2,6 miljoner klubben. Styrelsen tyckte att det var dags att byta namn. Det är så synd att vissa har trott att det är en klubb för miljonärer. Men så är det ju inte, säger Alexandra och skrattar. År 1997, när Alexandra började engagera sig i frågor om kvinnohälsa, var det 1,6 miljoner kvinnor som var över 45 år. Det var så namnet först kom till. Under en föreläsning hade Alexandra fått upp ögonen för hur eftersatt forskningen är när det gäller kvinnors hälsa. Medicinsk forskning utgick från att män var normen. Det ville Alexandra förändra, så hon startade en ideell förening. Idag driver föreningen en insamlingsstiftelse med 90-konto och från den delas stipendier ut till stöd för forskning på kvinnors sjukdomar som endometrios och kvinnans hjärta. Maken Bengt serverar oss varsin kopp te. Sedan Alexandra fick diagnosen glaukom och började se allt sämre är det han som gör det mesta av hushållsarbetet. Jag brukar göra frukost, det blir lite snett och vint, men min man accepterar det, säger Alexandra och tillägger att det är viktigt att få försöka göra saker på egen hand. Det svåraste med att förlora synen har varit just att inte längre vara lika självgående som förr. Att inte kunna göra sånt som tidigare varit självklart. Som att läsa, cykla och köra bil. I början kände Alexandra sig besvärlig. Hon var rädd för att ligga till last. Men jag har lärt mig att det är en styrka att kunna be om hjälp. Jag upplever också att många är glada att kunna vara till hjälp. Det är fantastiskt att känna, säger hon. Alexandra visste att hon var i riskzonen för att utveckla glaukom. Både hennes mamma och morfar var drabbade. Vi är 4 systrar. Alla har vi glaukom, men jag är äldst och ser sämst, säger hon. Det var i maj 1968 som legendariska nattklubben Alexandras öppnade i Stockholm. Alexandra, som då var 22 år, hade varit ute i världen och mött en helt annan klubbkultur än vad som fanns i Sverige på den tiden. Här fanns det inget nattliv som riktade sig till unga människor. De som hade mycket pengar kunde gå ut och äta och titta på en föreställning. Sen kunde det kanske bli lite dans, men det var väldigt gammeldags, säger Alexandra. Tillsammans med sin dåvarande fästman startade hon Stockholms första nattklubb som snabbt blev populär. Målet var att få till en bra blandning av människor, unga och äldre, kändisar och vanligt folk och en stor musikalisk bredd. När olika människor möts skapas dynamik och spänning, och det är det som är så härligt när man går ut, säger Alexandra. Hon tror att det behövs fler mötesplatser i samhället för att förebygga såväl kriminalitet som ensamhet och ohälsa. En form av allaktivitetshus skulle behövas runt om i landet, där unga människor kan träffas istället för att driva omkring på gator och torg. Alexandra menar att gemenskap och en aktiv fritid är viktigt genom hela livet och borde betraktas som en samhällsinvestering. Många människor upplever hälsoproblem till följd av isolering och stillasittande. Sitting is the new smoking. Vi vet det. Det är jättefarligt att bara sitta, säger Alexandra. Själv sitter hon inte stilla. När jag träffar henne har hon precis rest runt i Sverige och varit med på förhandsvisningar av filmen. Med sig har hon sin vita käpp som hon kallar för dirigentpinnen. Bildtext. Alexandra Charles von Hofsten har länge arbetat för kvinnors hälsa. Syntolkning. Porträttbild av Alexandra i nattlig gatumiljö. Hon har långt vitt hår i page och mörka glasögon. Bildtext. Alexandra skulle vilja se fler mötesplatser i samhället för att förebygga ensamhet, ohälsa och kriminalitet. Just nu är hon aktuell med filmen Syns vi inte, finns vi inte. Syntolkning. Närbildsporträtt av Alexandra, fotograferat underifrån. Hon har röda glasögon med gulfärgade glas och kisar mot solen. I bakgrunden syns en blå himmel med vita molntussar. På ett infällt svartvitt foto ser vi Alexandra som ung stå bredbent i en trappa med en vit byxdräkt på sig. Hon håller ett vinglas i ena handen. 12. Äldre ser sämre än de skulle behöva göra. Forskning visar att många äldre över 75 år lever med odiagnostiserad synnedsättning. Men många av sjukdomarna är behandlingsbara. Nu hoppas forskarna på nya rutiner vid hälsokontroller. Skrivet av Lena Frändberg. I projektet Oupptäckt synnedsättning har forskare undersökt hur vanligt det är med oupptäckt synnedsättning bland personer som har fyllt 75 år. Mer än 2/3 av dem som deltog i studiens svenska del hade en synnedsättning som inte var diagnostiserad. Oupptäckt synnedsättning är ett skandinaviskt forskningsprojekt som har kartlagt tidigare okänd synnedsättning hos äldre i Öresundsregionen. I den svenska delen av projektet erbjöds personer över 75 år en synundersökning på Nyhems vårdcentral i Halmstad. Av cirka 100 deltagare hade mer än 2/3 någon form av odiagnostiserad synnedsättning. Resultaten visar att många äldre ser mycket sämre än vad de skulle behöva göra. Det är viktigt att upptäcka förändringarna i tid eftersom många av dem är behandlingsbara, säger projektledaren Jeanette Källstrand, universitetslektor i omvårdnad. I vissa fall berodde synnedsättningarna på synfel där glasögonen inte var rätt anpassade. I andra fall handlade det om en ögonsjukdom. Bland deltagarna fanns personer med obehandlad grå starr, en sjukdom som kan botas med hjälp av operation. Andra hade till exempel glaukom eller förändringar i gula fläcken. Det är sjukdomar som inte kan botas, men sjukdomsförloppen kan bromsas och med rätt behandling kan man lindra symptomen. I forskningsprojektet gjordes även intervjuer med 13 av deltagarna som hade en oupptäckt synnedsättning. Syftet var att undersöka hur problemen med synen påverkade det dagliga livet och vilka strategier man använde för att hantera dem. Resultaten visar att vissa synnedsättningar ger lindriga problem, som svårigheter att trä i en nål eller köra bil i mörker. Andra orsakar påtagliga begränsningar i vardagslivet, till exempel att personen undviker att gå ut för att hen inte kan bedöma avstånd och därmed har svårt att röra sig över till exempel trottoarkanter. Förändringarna kommer enligt forskarna ofta smygande och de äldre vänjer sig vid dem successivt. Andra sjukdomar och problem kan kännas mer akuta att göra något åt, vilket gör att besök hos optiker eller ögonläkare skjuts upp. Jannike Andersson är biträdande professor i socialt arbete på högskolan i Halmstad och var den som genomförde intervjuerna. Många har inställningen att synnedsättning kommer med åldern och är något man får acceptera. Detta i kombination med att förändringarna kommer successivt kan leda till att sämre syn eller obehag normaliseras istället för att åtgärdas, säger hon. Studiens resultat visar enligt forskarna att oupptäckta synförändringar gör att många äldre har en sämre livskvalitet än de skulle behöva ha. Det blir dessutom ett samhällsekonomiskt problem när den dåliga synen ökar behoven av till exempel hemtjänst. Men det är möjligt att göra åtgärder för att kunna upptäcka synnedsättningarna tidigare. Jeanette Källstrand ser till exempel synkontroller vid de rutinmässiga hälsokontrollerna på vårdcentralen vid 70 års ålder som ett alternativ. Vissa vårdcentraler samarbetar redan med ögonkliniker, men det skulle kunna utökas. Tekniken utvecklas hela tiden, vilket underlättar för att kontrollera synen på andra sätt och på andra platser än idag. De kameror som vi använde för att fotografera ögonbotten i studien var till exempel väldigt enkla att använda, säger Jeanette Källstrand. Studiens resultat ska nu publiceras i vetenskapliga artiklar och inom kort presenteras på en folkhälsokonferens i Helsingfors. Forskarna hoppas att resultaten kan ligga till grund för att införa nya arbetssätt för tidig diagnostik och behandling av synnedsättningar bland äldre. Bildtext. Det är viktigt att upptäcka förändringarna i tid eftersom många av dem är behandlingsbara, säger projektledaren Jeanette Källstrand. Syntolkning. Porträttbild av Jeanette Källstrand. Hon har långt, ljust hår i page som når ner till axlarna och hon ler mot kameran. Bildtext. Synkontroll i samband med den rutinmässiga hälsokontrollen på vårdcentralen är ett sätt att upptäcka synförändringar i tid. Syntolkning. Illustration av ett öga i närbild. Infällda två bilder. På den ena ser vi nacken av en kvinna som sitter vid en synkontroll och tittar på en tavla med bokstäver. På den andra bilden ser vi en man som har speciella undersökningsglasögon på sig och tittar framåt. 13. Kickis dröm blev verklighet. I september ägde para-VM i agility rum i Italien. Sverige representerades av Kiki Samuelsson och hennes hund Diego. Kiki är den enda aktiva utövaren av para-agility i Sverige, men hon hoppas att sporten ska bli större även här, skrivet av Isabel Ulfsdotter. Kiki Samuelsson bor i Åmål tillsammans med sina två hundar, Eurasiern Orino och den engelska springerspanieln Diego. Kiki tränar och tävlar inom flera olika hundsporter, men förutsättningarna är lite annorlunda än för många andra hundförare. Kiki har en synnedsättning och även rullstolsburen. Hon har ME och Ehlers-Danlos syndrom och är beroende av assistans för att vardagen ska fungera. I Sverige tävlar Kiki mot förare utan funktionsnedsättning eftersom det inte finns några nationella paratävlingar i agility. I internationella sammanhang tävlar hon mot andra rullstolsburna förare. Jag är den enda någonsin som både är synskadad och har så svåra fysiska problem att jag måste ha en elrullstol. Det gör att jag får tävla mot dem som ser men har elrullstol, berättar Kiki i sin resedagbok från VM i Italien. På hemmaplan är det inte självklart att Kiki är välkommen på kurser och evenemang inom hundsporten. Även om Sverige ligger långt fram när det gäller paraidrott generellt är just hundsport en vit fläck på kartan. Jag har kämpat i 15 år, men när man är ensam är det svårt att påverka, säger hon. Kiki har fått ta lån via en anhörig för att kunna köpa en rullstol för träning och tävling. Som hjälpmedel beviljas bara en stol och den hon använder i vardagen fungerar inte på agility-banan. Trots att det ofta är kämpigt är det hundarna och agilityn som Kiki brinner för. Hon hade inte förväntat sig att kvala in till VM redan i år eftersom hunden Diego ännu är så ung, bara 3 år. Men de lyckades och i början av september bar av mot Italien. Kikis pappa hade hyrt en husbil och följde med som chaufför. Emily, en av Kikis assistenter, åkte också med. Det var en helt fantastisk upplevelse. Jag hade aldrig vågat drömma om att Diego skulle hantera allt så otroligt bra, berättar Kiki efter resan. Även om det inte blev några placeringar är hon nöjd med både sin egen och Diegos insats. Det var supermycket folk, en stor arena med fulla läktare och enorm ljudnivå. Ändå var det som att inget annat än jag och ett agility-banan fanns för Diego. Han försökte verkligen lyssna och förstå vad han skulle göra. Känslan var underbar. Det var vi som kämpade tillsammans. Den enorma ljudnivån gjorde att Kiki inte kunde höra assistensens instruktioner. Det var något de tillsammans upptäckte i början av första tävlingsdagen. Snabbt fick de komma på en nödlösning där assistenten, istället för att kommunicera med ord, hjälpte till att styra elrullstolen så nära hindren som möjligt. Som många andra är jag väldigt ljudkänslig. När det är så mycket höga ljud kan jag inte fokusera på assistentens röst. Kiki säger att sammanhållningen inom agilityn är stark. Folk hejar på varann och vill uppriktigt att det ska gå bra för andra tävlande, säger hon, och berättar att andra förare kom fram och berömde hennes samspel med hunden. Nu är förhoppningen att kvala till para-VM i England 2026. Men för att resan ska kunna bli av behöver Kiki sponsorer. Den här gången sponsrades hon av Norra Älvsborgs kennelklubb. Jag är oerhört tacksam för möjligheten att förverkliga den här drömmen, säger Kiki. I slutet av sin resedagbok skriver hon: jag vill uppmuntra er alla till att aldrig sluta drömma. Drömmar kan bli verklighet, speciellt när människor går samman och hjälper varann. Bildtext. Kiki och Diego utanför arenan tillsammans med Kikis pappa som var med som chaufför och Kikis assistent Emily. Syntolkning. Kiki sitter i en elrullstol. Intill henne sitter en brun och vitfläckig hund. Bakom dem står en man i gul T-tröja och en kvinna med långt utsläppt hår och blå T-tröja. Bildtext. Kiki och Paula med tröjorna. Fullt på invigningen. Diego hoppar som 17 sista tävlingsdagen. Syntolkning. Glada visar de upp sina flerfärgade tröjor. Kiki i sin elrullstol och Paula stående sin till. I förgrunden sitter hunden och vänder huvudet mot dem. En annan bild visar ett publikhav. En tredje bild visar en hund som hoppar över ett hinder. 14. Notera punktskriftens möjligheter. Tidigare i höst höll SRF en kurs i noter på punktskrift. Det är få i Sverige som lär ut punktskriftsnoter nu, men i SRFs regi har det hänt vid ett par tillfällen. Skrivet av Finn Hellman. Det slamrar och plingar om de traditionella punktskriftsmaskinerna. Stämningen är uppsluppen och koncentrerad på samma gång. I ett av grupprummen på Almåsa sitter 8 vetgiriga elever och deras lärare Anna Nord och Frank Scarrett. Jag tycker kursen är jättebra, säger deltagaren Lars-Ove Arnesson. Han har haft viss kännedom om punktnoter hela livet och bland annat beställt punktnoter från Danmark. Han har spelat mycket på gehör, men när han fick nys om kursen ville han ta tillfället i akt att fräscha upp sina notkunskaper. Det roligaste har varit att komma på att jag minns så pass mycket av det jag kunde tidigare. Jag har läst med ena handen och spelat melodin med den andra, berättar han. Det var punktskriftens skapare, Louis Braille, som även uppfann notskriften på punkt. Punktnoter har inget gemensamt med hur svartskriftsnoter skrivs. Man använder sig inte som i svartskriften av fem linjer som ger den seende en lättöverskådlig notbild. Här skrivs noterna istället som vanlig punktskrift i långa rader från papprets överkant till dess slut. Mellanslagen utgör taktsträck och andra tecken visar vilken oktav man befinner sig i. För att spara på papper, men också för att underlätta läsningen, finns det repristecken. Och på samma sätt som siffertecknet berättar att det som kommer härnäst är siffror, finns det tecken som visar att nu följer notskrift. Punktnoter är en sällsynt företeelse även för goda punktskriftsläsare. Orsakerna är nog många, men en av dem kan vara att punktnoter inte längre lärs ut på ett organiserat sätt. När blindskolan Tomtebodaskolan fanns undervisades synskadade barn och ungdomar i notskrift på ett naturligt sätt. Där fanns till och med ett mindre bibliotek med punktskriftsnoter. En seende person som till exempel sjunger i kör exponeras på ett självklart sätt för svartskriftsnoter. Något liknande sker inte för den som läser punktskrift. I den meningen är punktnoter mer otillgängliga, säger kursledaren Anna Nord. Och fortsätter: punktnoter är också lite mer krävande eftersom de förutsätter en del musikteoretisk förkunskap. Som seende behöver du inte veta så mycket om olika oktaver och intervall. För där får du stor hjälp av själva notbilden. Men den överblicken och intuitiva förståelsen finns inte i punktskriftsnoterna. Faktaruta. För dig som vill lära dig grunderna i punktskriftsnoter finns den här boken. Noter i punktskrift, musikens grunder, av Gunilla Lillbacka och Sara Backström Lindeberg. Bildtext. Punktskriftsmaskinerna smattrar och musiken ljuder på Almåsa. Syntolkning. Tre olika bilder visar olika situationer. Den ena visar människor som sitter i ett rum och skriver på punktskriftsmaskiner. En annan visar en man som står och spelar dragspel. Och en tredje visar en kvinna som sitter och spelar på ett elpiano. 15. Teknikhörnan. Lättare att skanna QR-koder med BankID. Nu ska det bli lättare att logga in med BankID. Genom nya riktlinjer ska QR-koden bli mer tillgänglig och gå lättare att skanna. Skrivet av Elias Benani. Du vet den där känslan när man försöker logga in med BankID och QR-koden hinner försvinna innan man ens hunnit rikta mobilen rätt. Eller när man inte hittar själva koden på skärmen eller bara ser halva. För oss med synnedsättning är det här vardag. Jag tycker det är riktigt frustrerande. Men nu finns det hopp. Finansiell ID-teknik, företaget bakom BankID, har tagit fram nya riktlinjer som ska göra QR-koder lättare att använda för oss med nedsatt syn. Alla företag och myndigheter som använder QR-koder för inloggning med BankID uppmanas att följa dessa riktlinjer. Riktlinjerna säger bland annat att QR-koden ska vara tillräckligt stor och ligga mitt på skärmen. Den får inte flimra eller skymmas och det ska gå att förstora QR-koden utan att den kapas. Dessutom bör QR-koden vara klickbar för att öppnas i helskärmsläge, vilket gör att den blir stor och tydlig och dessutom hamnar mitt på skärmen. Det gör det lite lättare att rikta mobilen mot rätt del av skärmen. Det största problemet är kanske ändå att man sällan hinner skanna QR-koden innan den försvinner. Hittills har man haft 30 sekunder på sig. BankID rekommenderar därför att QR-koden ska visas i minst 2 minuter. Därefter ska man få frågan om man vill förlänga visningstiden i ytterligare 2 minuter innan QR-koden försvinner. För oss som använder förstoring, skärmläsare eller som bara behöver lite mer tid gör det här stor skillnad. Nu kan ingen längre komma undan genom att hävda att man följer det BankID kräver. På BankIDs webbplats finns nämligen tydliga exempel på hur en tillgänglig QR-kod ska se ut och vad man bör undvika. Där finns också tips till utvecklare om hur man gör rätt från början. Syntolkning, illustration av en laptopdator sedd uppifrån och två händer som knappar på datorn. 16. Förbundssidorna. Nya stjärnor i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen är nu fulltalig igen och här kommer ett kort presentation. Kristina Adolfsson, Götene, Skaraborg. Kristina vill driva frågor om ledsagning och färdtjänst. Hon vill att SRF ska bli mer synligt, särskilt digitalt, för att värva nya medlemmar och även behålla de befintliga. Hon vill också gärna se ett utökat samarbete med syncentraler och funktionsrättsorganisationer. Sara Ahlström, Håbo, Uppsala. Sara vill arbeta med medlemsutveckling och hon vill att SRF ska bli den gedigna organisation det varit. Det är viktigt att alla medlemmar kan hitta något som tilltalar dem. Hon vill också att samarbetet mellan styrelse och kansli blir tydligare. Styrelsen ska ta ut riktningen och kansliet ska genomföra. Sara önskar återkoppling och klarhet i arbetet. Monica Fredriksson, Västerås. Monica vill göra SRF synligt genom kampanjer där vi belyser vad samhället har att vinna på fungerande färdtjänst och ledsagning. Hon vill arbeta med att formulera skrivelser och möta politiker. Hon är även intresserad av möjligheterna med AI. Monica tycker det är viktigt att styrelsen gemensamt tar ansvar för de kongressbeslut som fattas, men säger också att det måste finnas lyhördhet både för vad som händer inom organisationen och i samhället. Carl-Otto Rosenqvist, Vejbystrand, Skåne. Carl-Otto vill arbeta med verksamhetsutveckling. Han tycker det är viktigt att styrelsen kan ta sig an obekväma frågor och vågar fatta obekväma beslut när det behövs. Han tror på att se saker ur andras perspektiv för att finna en gemensam grund att stå på. Anita Svenningsson, Jönköping. Anita vill arbeta med kongressmålen. Något annat hon tycker är viktigt är äldrefrågor eftersom det finns många äldre inom organisationen. Anita vill bejaka digitaliseringen i samhället men samtidigt verka för att personlig service ska finnas kvar. Punktskriften är en viktig fråga för henne. Även arbetet för synsvaga. Syntolkning. Illustration av konferensbord med fem personer som sitter runt bordet och tittar ner på olika papper. Bildtexter och syntolkning av fem olika porträtt. Först Kristina Adolfsson. Medelålders kvinna med kortklippt, lockigt, brunt hår. Sara Ahlström. Medelålders kvinna med långt, löst hängande hår som hänger över ena axeln. Monica Fredriksson, medelålders kvinna med kortklippt, brunt hår och snelugg. Carl-Otto Rosenqvist, medelålders man med mörkt, kortklippt hår. Och Anita Svenningsson, medelålders kvinna med kort, grått hår i page och glasögon. Är du synskadad och medlem i ett politiskt parti? Och kanske också förtroendevald? Jag vill gärna komma i kontakt med dig som är synskadad och har ett politiskt förtroendeuppdrag eller bara är medlem i ett parti. Jag är själv fritidspolitiker vid sidan av mitt arbete på Synskadades Riksförbund. SRF vill gärna veta hur vi som är politiskt aktiva upplever engagemanget utifrån att vi är synskadade. Vilka svårigheter och hinder vi möter, men också hur vi löser olika problem som dyker upp. Det kan bli ett sätt att skapa ett nätverk för oss som jobbar politiskt, eller skulle vilja göra det, så att vi kan stödja varann. Inför valet 2026 kan det vara givande att hålla kontakten för att utbyta erfarenheter och diskutera sånt som är viktigt för oss som är synskadade och politiskt aktiva. Vidare kan vi som redan jobbar politiskt kanske inspirera andra synskadade som vill engagera sig genom att arrangera exempelvis träffar via internet och ute i landet. SRF har ett antal prioriterade områden och i ett nätverk av synskadade politiker skulle vi kunna diskutera dem utifrån vår erfarenhet av att vara aktiva i ett parti. Hoppas det här låter intressant. Kontakta i så fall mig. Fredrik Stockhaus, intressepolitisk utredare, telefon 08 39 92 91 eller 076 5 39 92 91. Syntolkning, illustration av 8 av de politiska partiernas partisymboler. Punktskriftstävlingen, vinnarna korade. I år fyller punktskriften 200 år. Och det uppmärksammas på olika sätt runt om i landet. Men punktskriften är under attack. Vissa hävdar att syntetiskt tal helt borde kunna ersätta skriftspråket. Och barn med synnedsättning har ingen lagstadgad rättighet att få lära sig punkt. Vi behöver tala om för världen att vårt skriftspråk är viktigt. Att det på många sätt är avgörande. Därför utlyste SRF tidigare i år en skrivartävling på temat punktskrift. Och varför punktskriften behövs. Och nu har två vinnare utsetts. Julia Lindahl och Marie-Louise Lindén. Här presenterar vi de vinnande bidragen. Punktskriften, en vän för livet, av Julia Lindahl. Punktskriften hjälper mig på många sätt och skänker mig glädje och tröst. Nu vill jag berätta varför jag känner en så stark tacksamhet över att ha den i mitt liv. Min berättelse kommer att handla om hur den har hjälpt mig i svåra stunder då jag har känt mig ensam. Hur den finns där i vardagen och hur den stöttar mig i krissituationer. Jag vill att hela världen ska veta hur mycket den betyder för mig. Ord räcker nog inte till för att uttrycka min tacksamhet fullt ut. Men jag vill i alla fall göra ett försök. Jag är blind sedan födseln. När jag var liten kunde jag vara med och spela kort med seende eftersom det fanns punktskrift på korten. I umgänget med seende jämnåriga upplevde jag det ofta annars som svårt att känna mig riktigt delaktig. Som tonåring kände jag mig ofta ensam. Att få kontakt med andra i min omgivning var inte alltid lätt. Då var punktskriften en enorm hjälp för mig. Jag kunde brevväxla med vänner som bodde långt ifrån mig. Först skedde brevväxlingen med andra synskadade och vi skickade långa, innehållsrika brev på posten till varann. Efter några år övergick jag till att brevväxla via mail med både synskadade och seende. Då använde jag min punktskriftsdisplay för att läsa vad mina mailvänner skrev. När jag gick på gymnasiet hittade jag min nuvarande man via internet och vi inledde vår kontakt genom att skriva till varann. Jag kunde också leva mig in i böckernas värld. Eftersom jag läste böcker i punktskrift istället för att lyssna på talböcker kunde jag bilda mig en egen uppfattning om karaktärerna utan att påverkas av inläsarens röst. Jag hittade ofta karaktärer i böckerna som jag kunde relatera till och det gjorde att jag ofta upplevde en känsla av samhörighet. Att läsa böcker är fortfarande lika värdefullt för mig nu som det var då. Punktskriften ger mig inte bara gemenskap. Den bidrar också till självständighet och trygghet i vardagen. Inte minst när jag ska avgöra om jag har rätt medicinförpackning i lådan. Jag sparar energi i vardagen genom att jag inte är beroende av att lyssna på en talsyntes när jag antecknar vid samtal, möten eller lektioner. Eftersom jag läser och skriver punktskrift obehindrat kan jag utan problem göra noteringar samtidigt som någon pratar. Punktskriften har hela tiden funnits där när jag försökt ta mig framåt i livet. Jag har goda kunskaper i stavning och grammatik. Dessa kunskaper har gjort att jag har kunnat studera på hög nivå och de underlättar också mycket i mitt yrkesliv. Jag hade inte kunnat utveckla sådana kunskaper på något annat sätt än genom att lära mig punktskrift. Jag tyckte om matte och hade lätt för det i skolan. Det går bra för mig att skriva matematiska uttryck och lösa problem. Om jag inte hade haft punktskriften hade jag behövt hålla alla siffror i huvudet och då hade jag med största sannolikhet inte klarat av matten i skolan. Mina föräldrar gav mig de bästa tänkbara förutsättningarna att få lära mig läsa tidigt och fokusera på mina studier, som slutligen ledde fram till en masterexamen i humanekologi. Jag vill hävda med bestämdhet att punktskriften är högst relevant i vårt samhälle idag. Vårt samhälle har blivit allt mer digitaliserat. Ny teknik med talsynteser i telefoner och datorer kan dock aldrig ersätta punktskriften. I dagens osäkra värld ombeds vi numera att inte enbart förlita oss på den nya tekniken. Ett typiskt exempel på detta är att vi uppmanas att ha kontanter hemma vid behov ifall krisen kommer. Det kan finnas situationer då digitala betalningsmetoder inte fungerar och då behövs kontanter. På samma sätt kan det vara nödvändigt för mig som blind att använda punktskriften vid olika tillfällen då tekniken inte finns tillgänglig. Om tekniken försvinner kan seende fortfarande kommunicera genom att skriva för hand. Tack vare punktskriften har jag samma fördel i ett sådant läge eftersom jag kan skriva med hjälp av en reglett eller en punktskriftsmaskin. Om min telefon krånglar och jag behöver anteckna ett telefonnummer kan jag göra det på min reglett. Jag blir orolig och nervös när tekniken inte gör som jag vill. Men som tur är har jag punktskriften som räddaren i nöden. Om jag ska hålla en föreläsning skriver jag alltid ut stödord på papper i förväg. Då känner jag mig betydligt lugnare inför föreläsningen. Om jag istället bara tar med mig min dator med ett sparat dokument med stödorden till föreläsningssalen finns alltid en risk att datorn inte startar. Jag väljer därför att alltid se till att ha med mig stödorden på ett punktskriftspapper. Vi lever i en oviss tid. Något som dock är helt säkert är att jag kommer att fortsätta att ha nytta av punktskriften livet ut. Jag tänker berätta om dess betydelse och dess viktiga roll så länge jag lever. Livet med punktskrift av Marie-Louise Lindén. Som barn lärde jag mig skriva, läsa och räkna med punktskrift. Det var kämpigt och tog några år innan läskoden knäcktes. Visst fanns det talböcker redan då, men det var en helt annan upplevelse att läsa själv. Dessutom gick det att smygläsa sena kvällar utan att det märktes. Det var även roligt att skriva till punktskriftsbiblioteket vilka böcker som önskades härnäst och sen vänta på att posten skulle komma och plinga på med de nya böckerna. Minns även hur roligt jag tyckte det var att läsa alla årets namnsdagar. Att se hur solens upp- och nedgång ändrades från vecka till vecka när jag fick min första punktskriftskalender. Men också en frihetskänsla att själv kunna skriva upp och hålla reda på saker som tandläkarbesök, matteprov och skoldisco. Punktskriften användes även till att märka upp sällskapsspel, burkar i skafferiet med mera. Vilket underlättade gemenskap med kompisar och att kunna börja baka och laga mat själv. Mina handarbetes- och musikerkarriärer blev mycket korta så jag lärde mig varken läsa stick- och virkbeskrivningar eller punktskriftsnoter. Men de finns. Tiden gick och jag började köpa skivor. Först vinyl och sen CD. Alla märktes i punktskrift med artist- och albumnamn samt sorterades i bokstavsordning. Nu lyssnar de flesta på musik från Spotify eller andra musiktjänster. Men man behöver fortfarande kunna stava till det man önskar lyssna på. Brevväxlade med synskadade vänner i Sverige och Bolivia samt seende kompisar som var utomlands och jobbade. Lärde mig skriva reglett och kunde börja skicka vykort på resor och julhälsningar till jul. På högstadiet fick jag de första talböckerna i skolan. De var katastrofalt inlästa och jag fattade absolut ingenting. Kom ihåg att jag ringde och grät och bad dem skicka en punktskriftsbok istället. Tror inte det fanns någon, så ämnet religion valde jag att hoppa över då jag inte förstod något av talboken. Efter gymnasiet började jag jobba. Först som utskriftspersonal och sen på försäkringsbolag. Fungerade bra med punktskrift då jag är van läsare vilket gjort mig hyfsat bra på stavning. Synd att litteratur som behövs i arbetet är så svårt att få på punktskrift. Vi kallade det för något annat och vips fick jag de viktigaste försäkringsvillkoren utskrivna i punktskrift. I och med detta kunde jag snabbt slå upp svaren på kundernas frågor. Därefter följde många års universitetsstudier inom vetenskaper där ordagrann ordalydelse är helt avgörande. Då hade e-textböckerna precis gjort sitt intåg, vilket var min stora räddning, för de kunde läsas med punktskriftsdisplay på datorn. Som förälder har punktskriften haft stor betydelse. Har läst mängder av böcker för och med mina barn, spelat spel, läst om barnsjukdomar och barns utveckling, fått info om föräldramöten, lovdagar med mera. Ja, punktskriften har och har haft stor betydelse för mig på olika sätt under hela livet. Jag använder fortfarande punktskrift till det mesta i vardagen. Fantastiskt att man kan skicka in bruksanvisningar, spelregler, infohäften med mera och få dem utskrivna i punktskrift. Eller med reglettens hjälp knacka ner mötesanteckningar. Reglettskrivande väcker mångas nyfikenhet och har vid många tillfällen varit en samtalsöppnare. Visst har tillgången till information blivit större med mobilens intågande. Men för att kunna söka och utföra jobb, formulera överklaganden, skriva låttexter, kommunicera via sociala medier och så vidare, behöver man själv kunna både stava och skriva så att texten blir begriplig. Om jag inte hade sett stavningen, hur skulle jag då exempelvis veta att artisten Greshula var med i årets svenska melodifestival och att Japans premiärminister heter Ishiguro Ishala? Den punktskrift vi använder firar nu 200 år. Om den ska få finnas kvar i 200 år till måste vi gemensamt fortsätta att använda den och fråga efter den i olika sammanhang. Vi måste också se till att de som behöver punktskrift, oavsett om man är barn, vuxen eller anhörig, får lära sig det samt både får rätt och möjlighet att använda punktskrift i alla nödvändiga sammanhang. Till dig som ännu inte känner dig bekväm med punktskriften vill jag skicka med att alla blir bra på det man övar på. Avvara en kvart om dagen till punktskriften. Du kommer med tiden att värdesätta att du har ett fungerande läs- och skriftspråk, vilket gör dig mer självständig i vardagen. Eller att du har fått ett fungerande sätt att kommunicera med någon anhörig utan att någon tredje part behöver hjälpa till. Syntolkning. Till de här två texterna finns ett foto där man ser en närbild av några fingertoppar som läser på ett ark med punktskrift. 17. Min åsikt. Är Almåsa fortfarande vårt ställe? Undrar Monica Hedbjörn i Kristinehamn. Almåsa är numera ett havshotell och ett kurs- och konferenscenter. Under jul, påsk och sommar är det ett rekreationsställe för synskadade. Detta har sedan några år tillbaka naggats i kanten. Under somrarna hålls grillkvällar 1-2 gånger per vecka då vi blinda tillhålls att icke beträda terrassen. Under de senaste påskaftnarna har brunch serverats i matsalarna för allmänheten och vi blinda har blivit infösta i en möteslokal för att äta lunch. Den 27 oktober 2025 kom ett meddelande om att julfirandet skulle bli inställt på grund av för få bokningar. Hur kan detta stå klart redan i slutet av oktober? Kunde det inte finnas möjlighet att ha november på sig att boka in sig för julen? Nej, nu lägger Almåsa istället krut på att vräka ut bruncher och matkassar över boende på tillräckligt kort avstånd för att kunna åka dit och vara där en stund för att äta eller hämta matkasse. Och var har Almåsas brukarråd tagit vägen? Vad är det som är på gång? Undrar alltså Monica Hedbjörn. Faktaruta. Gör din röst hörd. Maila din insändare eller ditt debattinlägg till perspektiv@srf.nu eller posta ett brev till SRF Perspektiv 12288 Enskede. Insänt material tas med i mån av plats. Skriv max 1300 tecken inklusive mellanrum. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera texten. 18. Juristen reder ut. Nya socialtjänstlagen fortsätter i samma spår. En ny socialtjänstlag trädde i kraft den 1 juli. Sveriges riksdag lovordade den som den viktigaste reformen på decennier. Bara några månader senare kan vi konstatera att lagen förvisso har gett socialtjänsten några fler verktyg när det kommer till att tidigare bryta en nedbrytande social problematik. Men för personer med funktionsnedsättning, för synskadade, är lagen bara ett kontinuum av tidigare praxis. Det innebär att det är mycket svårt att få ledsagning. Insatsen har begränsats så mycket att allt fler får beslut som är ovärdiga en välfärdsstat. Stödet ger inte människor förutsättningar att fungera som fria individer. Ibland får de knappt det allra nödvändigaste. Vi varnade för detta. Det är inte alltid roligt att ha rätt. Och det är besvärande att vi lever i ett politiskt landskap där man är mer angelägen om att kunna hävda framsteg och ta äran för det än att det faktiskt blir rätt. Men i människors vardag och i domstolen finns sanningen. Undertecknat Anna Kvarnström, förbundsjurist SRF, som har mejladressen anna.kvarnstrom, som stavas med QU i början, /srf.nu. Syntolkning, illustration av Anna Kvarnström, kvinna med långt, brunt, löst hängande hår som hänger ner över bröstet. 19. Svepet. SRF Västerbotten vandrar vidare. Längs Algarvekusten i södra Portugal finns en vandringsled som kallas Fisherman's Trail, som är en del av den längre vandringsleden Rota Vicentina. Det är en av Europas mest välbevarade kustleder och erbjuder en varierad och kuperad terräng med vandring längs stränder, på spångar, stigar och vägar. Den 30 september till 7 oktober reste 13 synskadade samt ledsagare och reseledare till Faro i Portugal. Vandringsäventyret startade i Lagos och avslutades i Sagres. Det var 6 dagar med fina vandringar, god mat och dryck, sol, bad och en härlig gemenskap. Gruppen vandrade uppemot 8,5 mil under dessa dagar. Vi hyrde en minibuss och en person följde med för att köra bagaget mellan de olika orterna. Det gjorde att vandrarna endast bar på dagryggsäckar. SRF Go och Skräddarsy din egen resa stod för kostnaden för ledsagarnas resa och logi, vilket gjorde vandringsresan möjlig. Detta var SRF Västerbottens 12:e vandringsaktivitet sedan 2021. En fantastisk vandringsresa som vi kommer att minnas för alltid. Ann Lindmark, vandrare och ombudsman, SRF Västerbotten. Bildtext. Under tidiga hösten vandrade 13 synskadade och deras ledsagare längs Algarvekusten i Portugal. Resan var möjlig tack vare SRF Go. Syntolkning. En grupp människor står glada i solen. Många har solglasögon och keps. De flesta har kortbyxor och kortärmad tröja. Solen lyser och i bakgrunden syns palmer. Bildtext. Fisherman's Trail erbjuder varierad och kuperad terräng. Syntolkning. I förgrunden ser man en trästolpe med en färgmarkering på. Bakom den en buske och på höger sida en gångstig som fortsätter framåt i bilden. Punktglädje med barn. 6 familjer där yngsta barnet var 4 år och äldsta 9 år deltog på SRFs kurs i punktglädje den 4-5 oktober på Almåsa havshotell. Vi började med att öva upp fingertoppskänslan genom att använda taktilt material som till exempel ett känselmemory där man ska para ihop de material som känns lika. Vi rullade punkter av lera som vi la i 6-pack äggkartonger som skulle symbolisera punktcellen. Och vi arbetade med punktskriftsalfabetet utskrivet i 3D. Barnen fick ett eget pysselpass där de skapade egna taktila tavlor. Och föräldrarna hade ett diskussionspass där de delade sina egna erfarenheter om hur man kan motivera barnen att lära sig punktskrift. Undertecknat Kristin Heli. Bildtext. Fingertoppskänslan är viktig för att kunna läsa punktskrift och ett sätt att öva är att använda taktilt material. På Almåsa deltog 6 familjer i en kurs i punktglädje. Syntolkning. 3 olika bilder som föreställer barn som läser punktskrift. På en av bilderna sitter en kvinna, Lena Nissola, och talar med en flicka som skriver på en punktskriftsmaskin. 20. Sista ordet av Niklas Mattsson, förbundsordförande. Med mejladress niklas.k.mattsson@srf.nu. Punktskriften 200 år. I år firar vi att det är 200 år sedan Louis Braille tog de första stegen till att ge blinda ett skriftspråk. Generationer av synskadade har i och med detta kunnat läsa, skriva och ta del av samhället på mer lika villkor än utan punktskriften. Att som blind eller gravt synskadad få tillgång till ett läs- och skriftspråk handlar om självständighet och trygghet. Det handlar om att kunna läsa matteboken i sin egen takt, märka kryddburkar hemma, trycka på rätt hissknapp eller läsa ett sms. Trots detta möter synskadade hinder när det gäller att kunna använda sitt skriftspråk. Många elever får vänta månader på läromedel i punktskrift. Vuxna som förlorar synen får inte alltid tillgång till undervisning i punktskrift inom synrehabiliteringen. Och i arbetslivet saknas det ofta kunskap om hur punktskrift kan kombineras med digital teknik för att stärka anställningsbarheten. Det finns en utbredd missuppfattning om att punktskriften har spelat ut sin roll i och med talböcker, skärmläsare och AI-verktyg. Men att bara lyssna på text ger inte samma språkliga förståelse som att läsa. Stavning, grammatik och struktur går förlorat. Dessutom har den digitala tekniken gjort det enklare än någonsin att använda punktskrift på datorer, telefoner och läsplattor. Det borde vara en självklar del av skolans ansvar att barn och unga med synnedsättning får lära sig punktskrift för att kunna stå rustade för framtiden. Lika viktigt är det att unga själva förstår vikten av att ta till sig punktskriften som sitt verktyg. Den som bemästrar skriftspråket utvecklar sitt språk djupare, får större chans att lyckas i studier, kan möta arbetslivet med starkare självförtroende och får de verktyg som behövs för att kunna leva självständigt och fullt ut delta i samhället. För att punktskriften ska leva vidare i ytterligare 200 år krävs politisk vilja och konkreta reformer. Därför har SRF följande förslag. Lagstadgad rätt till undervisning i punktskrift för elever med grav synnedsättning så att läsa, skriva, räkna garantin också gäller dem. Tydliga föreskrifter för regionerna att erbjuda punktskriftsundervisning inom rehabilitering för vuxna som förlorar synen. Utveckling av arbetsmarknadsinsatser där punktskrift kombineras med digital teknik och där Arbetsförmedlingen får i uppdrag att bygga upp relevant kompetens. Universell utformning av förpackningar med punktskriftsmärkning, inte bara på mediciner utan också på dagligvaror. Ordförande nytt. Vill du följa vad som är aktuellt inom SRF? Prenumerera på Niklas Mattssons nyhetsbrev Ordförande nytt. Anmäl dig genom att mejla niklas.mattsson@srf.nu och med ämnesraden Ordförande nytt. Syntolkning. Illustration av Niklas Mattsson. En medelålders man med kortklippt grått hår och grön skjorta. 21. Annonser. Syntolkning.nu. Kommande visningar. 12 december. En julsaga, Borås stadsteater. 13 december. Carola, Skandinavium, Göteborg. 14 december. Peter Lemark, Kulturhuset Stadsteatern. 18 december. En julsaga som havererar, Malmö stadsteater. 20 december. En julsaga, Norrbottens teatern. 28 december. Pippi flyttar in, Lisebergsteatern. Och så till 2026. 10 januari. Tipping Point, Dansens hus i Stockholm. 4 februari, Illusioner, Malmö stadsteater. 8 februari, Carmen, Malmö opera. 22 februari, Högt spel, Falkenbergsrevyn. 28 februari, Dear Evan Hansen, Intiman, Stockholm. 1 mars, Come From Away, Malmö opera. 8 mars, Olympiaden, Folkoperan. 15 mars, Frankenstein, Kulturhuset Stadsteatern. 19 mars, Det var en gång ett hus, Malmö stadsteater. 25 mars, Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, Dansens hus. 27 mars, Sanning och konsekvens, Borås stadsteater. 1 april, Natten är dagens mor, Malmö stadsteater. 17 april, Direktören för det hela, Borås stadsteater. 18 april, Natten är dagens mor, Kulturhuset Stadsteatern. 23 april, Köpenhamnstrilogin, Malmö stadsteater. Allt om syntolkning.nu. Specsavers. Välj 2, betala för 1 när du köper båge från 795 kronor. Specsavers och SRF i samarbete. Ett bättre ögonhälsa för alla. Alltid med 2 års produktgaranti. Se alla våra butiker på www.specsavers.se. Vill du bidra till att öka kunskapen om hur blinda och synskadade personer upplever olika rum? Vi söker dig som har en synnedsättning eller är blind och som skulle vilja dela med dig av hur du upplever och orienterar i olika typer av rum. Du kommer att träffa en forskare och svara på frågor som handlar om hörsel och hur du uppfattar olika slags rum, inomhus och utomhus. Undersökningen består av en intervju och ett frågeformulär och beräknas ta cirka 1 till 1,5 timme och genomförs via en träff, telefon eller online-möte. Anmäl ditt intresse till docent Bo Schenkman, KTH Stockholm, e-post Bosch, alltså BOSCH, /kth.se. Så fortsätter vi med SRF-annonser. Snart är det dags för den årliga årsaviseringen. Som kongressen beslutade är det numera en enhetlig medlemsavgift för alla våra medlemmar i SRF. Gäller ej branschföreningarna som har egna medlemsavgifter. Organisationsrådet beslutade att medlemsavgiften för 2026 är 250 kronor. Har du ansökt och har ett godkänt autogiro kommer medlemsavgiften att dras den 31 januari. För er andra gäller att ni som har aktivt Kivra-konto får avin via Kivra. Övriga i önskat medieval. Vi börjar skicka ut runt andra halvan av januari och förfallodag är den 28 februari. Har du frågor eller vill göra ändringar vill vi ha in dem senast den 19 december. Kontakta medlemsservice. Mail medlemsservice@srf.nu eller telefon 08 39 91 20. Vi ser fram emot ett nytt medlemsår tillsammans. Läs Perspektiv som e-tidning. Som ett komplement till papperstidningen kan du läsa Perspektiv som e-tidning. Läsare som inte ser alls har länge haft flera alternativa sätt att läsa tidningen på. Via Daisy-skiva, via ljudlänk eller Word-fil på mejlen, som punktskrift eller som podd. Våra läsare som ser lite har inte haft lika många alternativ, så därför finns e-tidningen. Läs den på webben på adressen alltom.srf.nu. Eller på din smarta telefon eller surfplatta. Finns även i appen Synskadades Riksförbund som du hittar i din smarta telefon där appar finns. Valpkalendern 2026. Beställ 2026 års viktigaste kalender gratis. Säkra ditt exemplar genom att skanna QR-koden eller gå in på srf.nu/valpkalendern. Ta chansen att lära dig punktskrift. För gemenskap, underhållning eller som ett nyttigt verktyg i vardagen. Det finns många anledningar att lära sig punktskrift. En liten stunds övning om dagen kan ge dig goda kunskaper bara efter ett halvår. Nu är det dags igen för att anmäla sig till SRFs populära nybörjarkurser för personer med synnedsättning. För att öka tillgängligheten lägger vi ett kurstillfälle på Hotell Avenue i Umeå och två på Almåsa Havshotell utanför Stockholm. Kursen startar på måndag vid lunch och avslutas på torsdag efter lunch. Följande tre tillfällen gäller för våren 2026. 26-29 januari i Stockholm, 23-26 mars i Umeå, 18-21 maj i Stockholm. Det finns möjlighet att läsa kursen vid flera tillfällen. SRF står för kostnaden för resor till och från kursen samt kost och logi. Du betalar själv en deltagaravgift på 800 kronor för 4 dagar. För frågor och anmälan kontakta Lena Nisola Wester på Synskadades Riksförbund. Telefon 08 39 91 70, mail punktskrift@srf.nu. Gör din intresseanmälan så fort du kan. Kurserna fylls på direkt när det finns en ledig plats. Välkommen! Ska du studera på folkhögskola eller studiecirkel i vår? Du vet väl att SRF Folkbildning har till uppgift att anpassa ditt studiematerial om du är kursdeltagare vid en folkhögskola eller ett studieförbund. Du kan även ansöka om fondmedel för studier vid kortkurser på folkhögskola. Mer information finns på www.srf.nu/folkbildning. SRF Folkbildning anpassar studiematerial till önskat läsmedium för synskadade eller personer med dövblindhet som deltar i en studiecirkel eller folkhögskoleutbildning. Ta kontakt med oss för mer information. Telefon 08 39 90 07. E-post folkbildning@srf.nu. 21. Redaktionsruta. Ges ut av Synskadades Riksförbund, årgång 48. Utgivningsdag 12 december 2025. Nästa manusstopp 19 januari 2026. Nästa utgivning 13 mars 2026. Omslag Fjällvandring med SLHF. Foto Signe Magnusson. Vignettillustratör Linnea Blixt. Tryckeri Ljungbergs Tryckeri. Redaktion perspektiv@srf.nu. SRF Perspektiv 12288 Enskede. Monica Valdén och Isabel Ulfsdotter, redaktör. Kari Agger och Eva Karlsson, grafisk form. Ansvarig utgivare Cecilia Ekstrand. Mailadress cecilia.ekstrand@srf.nu. Prenumeration. Tidningen ingår i medlemskapet. Övriga 250 kronor per år. Den finns som tryckt tidning, e-tidning, portal, som podcast, i punktskrift samt i textformat. Du kan via mail få tal- och textversionen i din dator. Prenumeration perspektiv@srf.nu 08 39 90 00. Annonser perspektiv@srf.nu. Monica Valdén, telefon 08 39 90 12. ISSN 1652-263X. Stöd SRF med plusgiro 90 00 90-2.